Hej och välkomna till podcasten The Streets Will Never Forget. Jag heter som vanligt Albin Bramstedt och i studion har jag med mig Jakob Nalerius. Ja du Jakob, det har gått några veckor sedan senaste avsnittet nu. Hur har livet varit?
Jo, det har varit en del studier som vanligt och sen knåpa lite på manus såklart. Så det är samma gamla vanliga.
Klassiskt parallellarbete.
Ja, exakt.
Ja, jag har ju haft parallellarbete, men jag har ju, som du var för 2 veckor sedan ungefär, vi fick skjuta upp inspelning då. Jag har ju varit lite krasslig nu.
Ja.
Klassisk man-cold kan man väl säga.
Ja.
Jag och flickvännen har legat hemma och hostat varannan gång. Nej, det suger ju att vara lite krasslig. Men det har inte varit någon fara.
Nej.
Jag är nog frisk nu, men min röst är lite halvsvajig. Så ni som lyssnar får ha lite uppsikt med det bara.
Ja, tillbaka från någon döda.
Precis. Nej, men i alla fall Jakob. Vad är det för, jag hintade lite på Twitter här tidigare, det är ett mästerskap vi ska prata om idag.
Jag tycker i alla fall det är roligast att göra mästerskapen. Man har ju ofta väldigt klara minnen av dem. Och just det här mästerskapet, jag har väldigt små, det var det första mästerskapet jag själv tittade något på. Det är nämligen VM 2006. Och det är ett mästerskap som väldigt många förknippar med en riktig folkfest i Tyskland. Sverige hade ett väldigt bra lag, men det gick inte riktigt så bra som man ville. Tyskarna gick bra framför sin kokande hemmapublik och italienarna visade att de är bland de bästa genom tiderna.
Ja, precis. Väldigt mycket minnesvärda stunder i det här mästerskapet också. Jag skrev upp mina tankar, vad jag associerar till det här mästerskapet. Det är den här bollen. Jag har ju suttit nu och konsumerat väldigt mycket highlights-paket som vanligt, eftersom att jag är en sån fruktansvärd plastsupporter till fotboll. Jag måste ju liksom friska upp minnet lite. Men den här bollen då, den är jäkligt sexig alltså.
Ja, den är ju väldigt estetiskt perfekt, skulle jag nästan säga.
Det är liksom den perfekta mergen mellan en klassisk sån här svartvit fotboll och en, fast med en liksom modern tappning på det.
Jag tycker det är alltså någon föregångare till Jabulani typ. Den gillar du också väldigt mycket, men den här är stort vassare.
Ja, den är otrolig alltså, så här. Om vi snackar om den här, nu kommer jag inte exakt ihåg hur den var. Var den grönvit den i Sydafrika? Den här som, den bollen som...
Ja, det är ju Jabulani.
Ja, är det Jabulani?
Ja.
Okay.
Ja, den är vit med så här grönvit, orange.
Ja, precis. Aktivt, det är lite för mycket färg alltså.
Ja, faktiskt. Men det var ju fortfarande så här. Det var ju typ som att den var svartvit när den var i rörelse.
Ja.
Men den här är ju... Är den riktigt
fin? Jag tycker den är perfekt alltså. Sen har jag också skrivit upp Sveriges åttondelsfinal mot Tyskland. Du vet när Teddy Lucic blir utvisad och domaren står och... Ja, men han typ flinar nästan mot en... Jag vet inte om han flinar väl inte mot Teddy Lucic, men han flinar mot en av de tyska spelarna, vilket får det att bli ännu... Det är lite så att han flinar bakom Teddy Lucics rygg typ.
Ja,
och sen liksom blinkar till lite så här. Det är nästan som att så här, ja grabbar, jag löser det här åt er typ.
Swishar man efter.
Typ. Innan Swish var en grej så det uppfanns 2006.
Genomför transaktionen
precis. Ja, nej, men det finns ju väldigt mycket fina minnen och associationer som du var inne på tidigare, så är det här nog också det första mästerskapet jag verkligen kommer ihåg. Alltså, så här, jag har absolut inga minnen från 2002 och 2004 absolut ingenting heller. Men 2006 vet jag faktiskt var jag befann mig på några av matcherna och sådär.
Ja, jag är ju 2 år yngre än dig, så jag har ju också så här, det är ju små stråk.
Men det är en kunskapsbubbla, eller inte bubbla, utan det är kunskapstomrum där. Alltså man var vid liv, men liksom liket sprattlade.
Ja, EM 2008 minns jag väldigt mycket från, men här var det, alltså, jag kommer ihåg Zidane. För jag kommer ihåg det var himla kalabalik hemma.
Ja, precis.
Men annars så har man ju fått refresha lite. Och,
ja, men som vi alltid får göra. Det är ju det som är det roliga med det här.
Ja, exakt.
Och sen då som sista grej innan vi drar igång. Alltså, ett av de som jag kom på nu när du nämnde Zidane. En av de starkaste grejerna jag kommer ihåg, det är den här tidningssidan. Jag vet inte om det var Aftonbladet. Jag vet inte ens om det var en svensk tidning. Men det var någon tidningssida som hade sidan 1, sidan 2, fast så att det stod Zidane. Det var ju efter att han hade fått rött kort.
Zidansk skall.
Ja, precis. Ja, Zidane var ju verkligen en huvudkaraktär i det här mästerskapet. Då en, alltså, vad är det man brukar säga? Antingen så dör du en hjälte, eller så lever du tillräckligt länge för att
se dig själv bli...
Ja. Ja, precis. Lite den gick ju här efter.
Ja, exakt. Men alla har nu hört tillräckligt om Zidane redan. Så han är ju faktiskt inte med i elvan idag.
Precis, vi valde bort honom i sluttampen där.
Ja, exakt, han var med, men han kom inte med i den här slutgiltiga elvan.
Nej. Ja, ja, på tal om elva då, Jakob. Vem har vi som VM 2006 tränare?
Ja, det är ju en tränare som... jag tror många har nu fått om bakfoten vilket lag han faktiskt tränar i detta mästerskapet.
Jag trodde Brasilien.
Ja, men det var ju Portugal då. Och nu har ju kanske några listat ut att det är Luis Felipe Scolari.
Och, förlåt, är han portugis eller är han brasse?
Han är brasse.
Han är brasse, ja. Ja,
okay. Och han är en av de mest meriterade tränare genom tiderna. Han har ju vunnit VM med Brasilien då 2002. Han började sin tränarbana redan 1982 då han tog över ett lag i den brasilianska andra ligan och han fick egentligen det första tunga uppdraget från ingenstans. För han var runt i lite olika brasilianska klubbar såsom Grêmio, Cruzeiro, Palmeiras, och det är ju bra i Brasilien, men det är ju inte så här, det är ju inte Manchester United, Chelsea och Barca, utan det är ju verkligen så här, ja, det är ju bra gjort, men det är ju kanske inte någon man känner som en världstränare. Men 2001 utsågs han till Brasiliens förbundskapten, och jag tror det är där de flesta verkligen känner igen honom från. Så var det för mig också.
VM 2002 typ.
Ja, exakt. Han var ju där i Brasilien med ett snuskigt bra lag, och fenomenet Ronaldo avgjorde VM-finalen så att de tog med sig ett VM-guld hem. Och det är ju inget man tar lätt på i Brasilien, om man säger så. Och sen så var det ju så, han tog faktiskt över här 2001 då, och det såg ju faktiskt ut som att Brasilien skulle missa det här mästerskapet. De låg faktiskt riktigt pyrt till i kvalet. Och Scolari förlorade ju faktiskt i sin första match i kvalet mot Uruguay, och då såg det ut som att, vad är det här för tjomme typ? Och att det såg ut som att de var på väg, de löpte risk för att missa VM 2002. Men efter det så vann han i stort sett alla matcher, både i kvalet och i själva turneringen. Och gjorde ju sig ett namn som en världsmästartränare 2002. Ja, han gjorde ju sig inte alltid populär, för redan här, det blev väldigt mycket prat om 2002 nu, men vi kommer in på 2006 också.
Det är helt okej.
Ja, för redan innan den här turneringen 2002 då, så valde han att peta Romario, en 36-årig Romario. Och detta trots att det var väldigt mycket påtryckningar från befolkningen som ville ha med Romario, för han är ju ett väldigt stort namn. Men han var kanske, han var ju aldrig någon så här grovjobbare och spelade ju inte för laget.
Men han var också 36.
Ja, exakt. Men det var ju fortfarande så här, han kunde göra mål men han kunde ju inte röra sig i stort sett. Och trots detta så vann de ju då, och fenomenet Ronaldo var ju då turneringens bästa spelare enligt väldigt många. Och min fråga då till dig, den första trivian för idag.
Spännande.
Är, vad sysslar Romario med idag?
Oj, är det liksom inom...
Det är inte inom fotboll.
Nej, men det är inom lagarnas ramar, så att säga.
Ja, ja, ja.
Det är inte så att han hänger i någon gränd i Rio de Janeiro. Det är min första tanke. Vad han sysslar med idag, och inte inom fotboll... Så, är han inte typ så här frisör eller något sånt här otroligt basalt jobb?
Nej. Det är inte ett basalt jobb.
Det är inte ett basalt jobb. Ja, men, eller så är han ju så här, alltså en, typ en pimp i någon liten ort där det är okej att vara pimp. Alltså så här, riktig pimp. Nej, inget sånt.
Han är faktiskt senator i Rio de Janeiro.
Åh, fy fan.
Ja, så det var ju inte riktigt pimp.
Nej, då, men vadå, har han några hjärnceller, tänkte jag säga. Han är inte riktigt så här, han framstår inte som den mest intelligenta.
Han hade mycket goodwill bland befolkningen, ja, för att han var så populär och vann en del med brasilianska landslaget och vann typ allt.
Ja, han är inne val då såklart.
Ja,
och det,
exakt.
Ja, det är klart, ja. Fan att han är
och
det.
Mina tankar går ju då direkt på ett namn jag fick upp i huvudet när jag fick höra detta, var ju Kaka Kaladze, den gamla Milan-spelaren.
Jaha, okay.
Han är ju borgmästare i Tbilisi i Georgien.
Okay.
Ja, jag kom att tänka på så här, att varför går de in i politiken? Det riskerar ju att bli att de förstör sitt rykte totalt.
Ja.
Och jag vet inte, de här kanske vill förändra världen och göra den till en bättre plats. Men det är fortfarande så här...
Det känns inte som att Romario bryr sig så mycket.
Nej,
om det.
Exakt.
Kaka Kaladze vet jag inte, så,
nej,
inte alls någonting om.
Han kändes mer som en lagspelare. Liksom. Ja. Men Romario blev väldigt så här...
Det känns som att Romario gör det för sin egen stjärnglans typ.
Ja, lite så. Och att han vann ju mycket på sitt rykte. Kaladze kanske vann lite mer på hans visioner och så. Men ja, skit i dem nu. För,
skit i politiken nu.
Ja,
fan.
Exakt, exakt. Men ja, brassarna tog ju då VM-guld 2002, men därefter valde faktiskt Scolari att lämna uppdraget när han stod på toppen och ansågs vara ett helgon i hemlandet. Detta för att ta över ett storsatsande Portugal inför deras hemma-EM 2004. Ett mästerskap där det blev finalförlust mot Otto Rehagels Grekland efter mål av...
Men vad heter han då? Georgios...
Angelas Charistias.
Ja, det där hade jag inte sett.
Känd från Ajax och Werder Bremen för övrigt. Men ja, silvret till trots så räckte det för att få fortsatt förtroende över VM 2006. Portugal satsade ju verkligen på att vinna ett stort mästerskap här. Men lyckades ju aldrig riktigt. Och även om Scolari då inte vann VM 2006 så tog de sig faktiskt hela vägen till semifinal då, Portugal. Där blev Frankrike för svåra. Frankrike som sedan förlorade finalen. Men Portugal stod för en väldigt bra turnering, det är väldigt många. Och det var kanske inte riktigt realistiskt att de skulle vinna VM. För det finns så många andra lag som hade bättre trupper och mer balanserade trupper.
Det känns att Portugal hade väldigt många, alltså, namnstarka spelare. Mm. Men som kanske, så här, de var ju fett bra, jättebra. Mm. Men det var inte liksom en... Alltså en maskin som typ, nej, Italien, alltså,
men
var
det kändes här. Typ så här, de var rätt framtunga.
Som vanligt typ.
Ja, exakt, som bra mittfält. Otroligt bra mittfält, kanske bland de bästa i turneringen. Ja. Men backlinjen är Ricardo Carvalho liksom. Ja. Han är ju jättebra, men utöver honom så det var ett namn. Och likadant på, alltså, spetsanfallare. Det var ju typ så här Pauleta, en rätt gammal Pauleta. Mm.
Jämför det med Italien då, istället, ja, som exakt. Har ett helt lag liksom.
Ja, exakt. Det är ju en maskin på ett annat sätt. Men han gjorde ju faktiskt det rätt bra. Och man slog bland annat ut Svennis, England, i kvartsfinal. Och detta var ju då när England var uppe i sin sån här berömda straffförbannelse. Men efter semifinalförlusten och även förlust i bronsmatchen så valde Scolari att sluta även i Portugal för att studsa runt i lite klubbar. Och här var det faktiskt riktigt bra klubbar, däribland Chelsea. Och detta kulminerade sedan i att han tog över Brasiliens landslag återigen inför deras hemmamästerskap då VM 2014. Och ja, vi alla vet ju hur det slutade. Han gick ju från att vara en hjälte i Brasilien till att bli en syndabock. Och det var många som ansåg att den här 7-1-förlusten var hans fel. Sen kändes det mer som en kollektiv kollaps, om man nu är lite så här objektiv några år senare. Men det var ju många som... man kallade ju det Maracanazo när de förlorade 1950 i VM-finalen. Där med
det är Mineração, den nya.
Ja, Mineração eller Felipazzo.
Felipazzo.
Alltså okay. Att det är Luis Felipe Scolaris fel då. Och ja, det var kanske inte hans bästa match som tränare.
Men vad var grejen då? Varför var det hans fel?
Alltså, ja, men det var väl lite så att de gick ut och var alldeles för att de skulle bara så här lira lite samba med Tyskland. Ja. Och det gick ju sådär. Och likadant lite samma med laguttagningar inför turneringen. Att ja, de ville väl ha andra anfallare istället för Fred och så vidare i den turneringen. Så det har ju lite befläckat hans legacy nu i efterhand. Men jag kommer ju verkligen ihåg Scolari som en av de absolut bästa tränare genom alla tider. Och jag tycker ju att, om man kollar på Brasiliens trupp i efterhand, då tyckte alla att den var bäst kanske. Men i efterhand så är det ändå, de kanske inte ska ta sig till en VM-final med det laget egentligen. Alltså med Fred som anfaller.
Ja,
det var ju
absolut,
alltså, otroligt oorganiserat. Och det håller ju inte, alltså det höll kanske på... 00, början av 00-talet, 90-talet, när man kunde lera lite samba på ett annat sätt. Men nu är det så mycket annat. Alltså videoanalys och Tyskland är ju bäst på sånt.
Alltså ska vi gå in på VM 2014 så överpresterade ju Brasilien konstant det mästerskapet.
Exakt,
då skulle de ut mot Chile i, om det var åttondelen eller vad det
var. På straff.
Ja, alltså Brasilien skulle aldrig ens ha nått till semifinalen liksom. Och då blev det ju som det blev. Alltså Tyskland är ju, vi ska inte fastna i det här, men Tyskland var ju alldeles för bra.
Ja, exakt. Så det är lite synd att Scolaris rykte har blivit så befläckat i efterhand. Men han gjorde det väldigt bra i Brasilien överlag. Och han gjorde det framförallt otroligt bra med Portugal. För de har nu aldrig varit uppe riktigt på den här nivån. Okej, nu är de att snudda där. Men på den här nivån under så lång tid. Alltså det var ändå två mästerskap där de tog sig till semifinal. Och alltså gjorde det väldigt bra spelmässigt också. Hemma i EM skulle de ha vunnit 99 gånger av 100. Men nu var det en gång när de förlorade. Och då hade det ju... Då hade han kanske varit en ännu större legend i Portugal också. Och i kanske gemene mans fotbollsögon.
Nej, men det är intressant det där. Och jag tycker att vi kör en sån här snygg brygga över från en portugis, tänkte jag säga. Men från en Portugal-tränare till en portugisisk målvakt. Mm. Man kan ju inte säga att Scolari är en portugisisk tränare. Han var ju tränare för Portugal.
Så. Ja, exakt. Ja.
Så en Portugals tränare till Portugals målvakt. Då. Och det här är ju en spelare som jag tror att de flesta av våra lyssnare kommer ihåg. Trots att han kanske inte omnämns som liksom en av de bästa ens liksom i sin generation eller någonting. Och det är för att det var ju en extrem konkurrens också. Alltså just målvaktsposten känns som att liksom de senaste 20 åren så är det svårt att, alltså jämfört med, jag vet inte, från, det är inte jätteofta man hör ju inte om 10 asbra målvakter på 80-talet.
Nej, nej, nej.
Alltså det är ju typ han, okej, Lev Justin var väl för mycket, det var väl länge.
Han var väl innan.
Ja, alltså det är det jag menar. Ja. Men du fattar, alltså ja. Nu har man, de senaste 20 åren har det alltid varit 10 målvakter som liksom ja. Har konkurrerat på hög nivå. Han kanske var topp 10 då, men inte mer. Och det är ju Portugals målvakt Ricardo då, som vi ska prata om. Jag har en fråga direkt, Jakob. Vad är det du associerar med Ricardo? Har du någon association till honom?
Straffar. Det är ju nästan bara straffar. Ja. Och att han stod utan handskar i EM 2004 på straffläggningen. Sen är det ju inte så mycket mer. Alltså så här, han var karismatisk på det sättet. Men annars så... Det fanns så många andra målvakter som var bättre överlag. Men han var nog bäst på straffar, helt ärligt.
Han var jävligt cool bara, tycker
ja,
jag.
Exakt,
och kortärmad tröja hade han också.
Ja, exakt. Och han har dunkat in någon straff, vet jag också.
Ja, men han avgjorde ju i VM, eller EM 2004 ja, var det. Jag tror han avgjorde var det inte mot England också då?
Jo.
Vi sa det.
Ja.
Han räddade ju typ, jag vet inte om, jag kommer komma in på det.
Ja.
Men just det där att det här utan straff. Alltså, han har blivit lite som, för mig, han har blivit lite som den här monopolgubben. Att monopolgubben har en monokel.
Ja.
Förstår du vad jag menar? Ja. Att monopolgubben har ju inte en monokel.
Nej.
Men man tror det.
Ja.
Och man tror att Ricardo aldrig hade handska på sig. Men det hade han ju. Det är bara den här. En straff.
Ja.
Ja. Ja, men vi kommer in på det snart, som sagt. Men Ricardo har för övrigt varit i en engelsk klubb också, Jakob. Vet du vilken det är?
Nej, alltså jag vet väldigt lite om hans klubblagskarriär.
Ja, 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 jag
köper så det. Den tar jag inte. Blackburn.
Nej, 2011 i Leicester.
2011?
Ja, det är sent. Ja.
Ja. Nej, den hade jag aldrig tagit. Nej. Faktiskt.
Men under VM 2006 var han i alla fall startmålvakt i Sporting Lissabon. Och efter ett misslyckat VM 2002 för Portugal i Sydkorea så fick Ricardo stå 2006 istället. Vet du vem han var bänkad bakom 2002, Jakob?
Ja, kan vara Victor Baia kanske.
Victor Baia.
Ja, Victor Baia.
Precis.
Ja. Du körde en svensk målvakt.
Ja, är han det alltså?
Ja.
Det visste jag inte. Och Ricardo gjorde faktiskt VM-debut som 30-åring mot Angola och höll där även nollan.
Ja, det är ju en riktig VM-debut. 30-åring mot Angola.
Ja, ja.
Den är ju mäktig. Den är riktigt mäktig.
Det låter ju som en sån här träningsmatch som man bara skickar in honom för att han ska få göra sin debut, typ. Och matchen mot Angola slutade då i alla fall 1-0 för Portugal. Och då var Pauleta, som vi nämnde lite tidigare, målskytt. Och Portugal och Ricardo gör en jäkligt bra turnering här 2006. För fram till semifinalen har de bara släppt in ett mål. Och då kommer gruppspelet mot Mexiko i en 2-1-vinst. Och de vinner dessutom över Iran med 2-0. Jag måste säga, det här är också en av de roliga grejerna med att göra såna här. Speciellt VM-11. Det är väldigt många obskyra lag som man kommer in på. Typ Angola och Trinidad.
Ja, Angola, mitt enda minne. När de hade afrikanska mästerskapet, kan det vara 2011, och då hade de en målvakt som var långt yvigt hår och alltid, så istället för att sparka ut bollen när han hade den i handen, så la han alltid ner den och sprang typ 15 meter med bollen och sen dunkade han iväg den.
Det är så jävla bra. Jag har inga associationer till Angola, så tyvärr. Men Portugal går i alla fall rent och vinner alla matcher förutom kvartsfinal mot England, då det blir oavgjort. Men vi kommer ju till det lite senare kanske. För Ricardo står för 15 räddningar i gruppspelet. Många väldigt avancerade och släpper ju bara in mål mot Mexiko. Och jag kommer ihåg att jag tyckte att han såg ut som en katt i målet. Han var oerhört graciös när han räddade bollen.
Jag
har alltid
varit svag för graciösa. Jag gillar inte positionssäkra
målvakter.
Jag gillar sådana som gör
slumpräddningar.
Ja, exakt. Så här reflexsnabba linjemålvakter.
Precis.
Helst under 1,80.
Ja. Och jag hade förresten, när jag spelade fotboll i IFK Österåker, så hade vi en målvakt från Honduras som hade typ samma räddningsstil. Och jag tror han hette Ricardo också.
Ja,
det kan
häftigt.
Vara en förskörning av historien. Men alltså han var definitionen av... Alltså han var kortare än mig, 1,80 säger vi.
Mm.
Och alltså han skulle kunna hoppa, alltså höjdhopp över ribban. Jag skojar, det är inte en jättestark överdrift alltså. Han hade lätt kunnat göra det. Och du vet så här, otroligt räddnings... eller reflexsäker och sådär. Eller reflexsnabb kanske man säger. Men jag nämnde ju tidigare, Jakob, att Ricardo inte bar några handskar. Trots att han gjorde det liksom. Men i straffläggning mot England så bar han ju som sagt handskar. Men den här associationen, den grundar ju sig i att 2 år tidigare i EM då så möter ju som sagt Portugal England i en kvartsfinal. Och den går ju också till straffar då. Det är ju helt sjukt egentligen bara det. Och som vi var inne på tidigare då så räddade ju Ricardo Englands sista straff. Och har av någon anledning då liksom tagit av sig handskarna.
Ja, det är ju sjukt kaxigt att dra handskarna innan han ska lägga sin egen straff. Missar han så är det ju fler straffar
precis.
Då.
Ja, det är ju helt sjukt. Och det är det jag tänkte säga också, att säga. Det är också han som avgör den här straffläggningen, som vi var inne på tidigare. Och jag har då, jag tänkte så här, varför gjorde han det? Varför tog han av sig handskarna?
Han drog av handskarna, alltså han räddade ju utan handskar.
Ja, han räddade ju utan handskar. Ja. Och sen går han och lägger straffen, ja, som avgör också.
Ja.
Och jag tänkte, varför gjorde han det? Jag har ett citat här från honom. Taking the gloves off was what occurred to me at that moment, and I did it to try and motivate myself and to put Vassell off. Och det här svarade han då på när han fick frågan om varför han tar av sig sina handskar. Så det var någon slags motivationsfaktor, vilket är väldigt konstigt. Det är nästan en sån blotta, en lite blottaraktig grej att så här.
Ja, det vet jag
inte. Kanske inte så, men att så här,
det känns så mycket mind games.
Ja, så är det ju såklart.
Ja, men då tänker han nu bara stå kvar i mitten, ja, typ. Och då lägger jag den. Ja.
Det är sjukt häftigt att han räddar den också. Det
här, ja, jo.
Ingen hade ju tänkt på det om han hade,
ja,
om han hade
bara blivit en clown om, ja, han alltså inte vann staffling.
Precis. Och det här var ju inte 2006, men jag vill liksom så här, det här är ändå som sagt varför man associerar honom till att inte bära handskar. Och sen som sagt att han inte hade någon tröja, eller han hade ju tröja på sig, men att det var kortärmad gjorde ju också det honom till en ännu coolare målvakt liksom. Men sen så förlorar ju i alla fall, som vi var inne på tidigare också, Portugal semifinalen mot Frankrike med 1-0, och med även matchen om tredje pris med 3-1. Men det är nog en match som vi kanske kommer in på lite senare, Jakob, tänker jag. Vem är nästa spelare? Högerback.
Nästa spelare är ju då alltså högerback, och han spelade ju för USA i denna turnering, och USA agerade ju lite slag på sig i turneringens grupp E. För trots att motståndarna, ja, det är ju inte dödens grupp, det är ju Tjeckien, Ghana och Italien. Det är ju en rätt bra grupp, men USA slutade ju sist, tog 1 poäng och -4 i målskillnad. Så detta är ju innan USA är ett så här upphypat talanglandslag som de är idag. Men en av spelarna som fick störst uppskattning efter detta var faktiskt Steve Cherundolo.
Får jag bara säga det? Jag tror inte att någon som lyssnar på det här hade kunnat gissa på att vi skulle ha honom som högerback där avsnittet.
Nej, det tror inte jag heller. Men i USA blev han väldigt uppskattad. Och han spelade ju faktiskt nästan på hemmaplan. För han spelade hela 15 år i Hannover. Och det var hans enda klubb som professionell fotbollsspelare. Och det är, alltså man gillar ju sån här one club man, och han är ju en riktig legend i ordets rätta bemärkelse. Och han gjorde hela 370 matcher under sina år i klubben, och även efter karriären blev han kvar i klubben som tränare i både ungdomslagen innan han hoppade runt som assisterande i lite olika lag. Och nu 2022 tog han faktiskt över Los Angeles FC i sitt hemland. Men det var kanske inte så många som hade hört talas om Cherundolo sedan tidigare, men det hade kunnat vara en helt annan historia. För 2005 accepterade klubben då Hannover ett bud från engelska Bolton. Och Cherundolo själv valde då faktiskt att tacka nej och blev istället en ikon i Tyskland och Hannover. Men man vet ju så här, att går spelare till Premier League så har i regel fler hört talas om dem än Hannover 2005. Alltså,
det var väl ingen jätteklubb då, jag vet inte exakt, men jag tror nog inte att de var
typ så här, ja, nedre halvan i Bundesliga.
Ja, precis.
Och det är ju så här, hade han gått dit så hade han antagligen kanske dels blivit kvar där, men även att han kanske hade flyttat till ett mittellag i Premier League istället, och då hade han ju haft ett helt annat namn. Men han valde alltså att stanna kvar. Och efter karriären har han blivit känd som ja, lite skämtsamt, borgmästare av Hannover i folkmun. Och vi var ju inne lite på politik här, men detta är ju inte någon officiell titel då för Cherundolo. Men han har faktiskt fått en officiell titel. Han blev nämligen invald i USAs fotboll Hall of Fame som en av de spelare som funnits med i den absoluta toppen under absolut längst tid från USA. Och ja, jag vet inte, är det så många? Det är ju typ Donovan, Dempsey, Lalas.
Ja.
Man har ju inte så andra. Till Howard nu kanske.
Ja, jag vet inte, Altidore kanske.
Nej, men han spelar fortfarande. Ja, jag tänker på de som har slutat.
Ja, men vad heter han då? Reina, fast han var väl, han kanske, han var mexikan eller?
Han var väl amerikan.
Han var, ja, men i så fall Reina också.
Men det är ju inte många, alltså, såhär, speciellt inte som har varit stora i Europa.
Nej. Men det känns som att Cherundolo kanske blev invald, för Cherundolo är inget namn. Alltså vem?
Nej, det var mer, alltså, såhär, jag vet att jag har hört det, men det är ju från Hannover typ, att såhär, det var ett långt namn.
Ja, det var ett ovanligt namn.
Ja, men alltså, han var ju en sån här riktig gnuggare som absolut inte gjorde något väsen av sig. Det var inte så att han gick upp och gjorde 100 mål på knappt 400 matcher. Nej. Utan det var ju liksom så här stabilt och lagkapten under väldigt många år.
Ja.
Men ja, han banade ju faktiskt väg för flera unga amerikaner idag i Bundesliga, och även om det kanske var Pulisic som banade väg för någon som kommer ny, så var det ju fortfarande, han var ju en av de första som tog steget över till Europa och framförallt Tyskland och gjorde det väldigt bra under så lång tid. Och det visade också kanske att de tyska klubbarna kan scouta mer. Och nu vet jag inte om det är relaterat de här, alltså att Şalhanoğlu var där, att Dortmund valde att vi skickar någon till USA och hämtar Pulisic. Men det är ju fortfarande så här, det är ju någon som ska bana vägen för dem, och Şalhanoğlu är ju verkligen ett sånt namn.
Alltså att vara i en klubb i 15 år är ju liksom den ultimata.
Man skapar sig nog lite kontakter.
Ja, men det gör man ju garanterat. Och, ja. Alltså.
Han har ju alltid varit väldigt uppskattad och kanske inte alltid stått i strålkastarljuset. Och han valde ju då att stanna i klubben i hans hjärta, trots de nya tiderna där spelare byter klubbar som de byter kallingar. Och det är ju verkligen, alltså, jag har betonat det innan, men jag vill verkligen betona det igen, att det är ju absolut, nu för tiden så vet man nästan ingen sån. Det var liksom Totti och de här, De Rossi lämnade ju sen, men alltså, det är, jag tror inte man kommer få se så många fler sådana spelare.
Nej, Harry Kane kanske. Typ.
Ja, fast han har ju velat lämna ja. Redan. Och han, var han då? 28, 29?
Ja. Nej, så är det ju såklart. Men det, det känns som att det är en monetär fråga, eller alltså en ekonomisk fråga också.
Jo, det, jo, det är det ju. Det har, men det var ju det här också. Det var mer pengar i Premier League än vad det var i Norrfantalien.
Ja.
Och liksom, detta var ju på en helt annan kontinent.
Ja.
Och nu blev det ju inte så mycket snack om USAs VM, för det var ett otroligt tråkigt mästerskap för dem. Ja. De var bara med.
Ja.
De var turister i så sätt. Ja. Och alltså, han missade ju precis den här. Det är förrän nu USA börjar bli lite så här. Ja, de kanske går till slutspel i VM. Kanske åttondelsfinal eller kvart om de har en riktigt bra turnering. Men han var ju verkligen en, alltså med i en generation som inte var särskilt bra.
Nej.
Och trots det så har han ju gjort sig ett namn i Europa under Precis. Så lång tid.
Och tog också USA till VM.
Det är ju, ja, exakt. Ja, exakt. Det är, ja, man får ju sänka förväntningarna.
Man ska inte förringa det liksom.
Och liksom, det kanske är Donovan och Dempsey och, de, och Howard kanske som har fått de här, alltså, all berömmelse efter. Men Şalhanoğlu är ju, han var ju verkligen en viktig del. Han är ju i stort sett den enda försvaren man har hört talas om i det här landet, alltså i det här laget.
Ja.
Men då går vi vidare till vår första mittback.
Ja, och den här mittbacken är ju en spelare som verkligen bör betraktas som en av sin generations bästa mittbackar. Alltså, jag ska inte säga, vi var inne på förra avsnittet var vi inne på att Montero var ett lite sånt här, ja men, inte ett originellt namn, det är ju helt sjukt att säga, men ett namn som bara liksom flyger förbi en. Jag tycker att det här är lite samma sak också, för att Roberto Ayala då var ju en otroligt bra mittback. Men det är inte heller någon man riktigt kommer ihåg så mycket, tycker jag. Alltså, jag vet inte, det kanske bara är jag som helt och hållet har missat.
Det är ingen det som man tänker nu i efterhand. Nej, men, oj, vad bra han var.
Precis.
Utan det är ju mer så här, ja, han var argentinare.
Ja.
Nej, han var given i landslaget.
Typ också att han var, jag kom in på det med längd, jag är ju helt jävla besatt av det av någon anledning. Men han var inte heller, alltså, hans fysiska attribut var ju inte heller liksom, det är som Mascherano. Alltså, de är inte 1,90 långa, men de är asbra ändå.
Ja.
Men, och som sagt, alltså, trots sin relativt korta längd då, så var han känd som en oerhört duktig huvudspelare. Precis som Cannavaro också, som vi var inne på. Roberto Ayala startade i alla fall karriären i småklubben Ferro Carril, för att sedan 1993 gå till en av de två argentinska fyrtornen, nämligen River Plate. Han skulle sedan 1995 lämna River för Europa och två klubbar med stolta argentinska traditioner, nämligen inga mindre än Napoli och Milan. Och i Milan skulle han dessutom faktiskt vinna Scudetto 98-99. Så som sagt, han var ju verkligen en otrolig spelare. Men lite trivia då, Jakob. Vilken klubb tillhörde Ayala under mästerskapet 2006?
Valencia, tror jag.
Jajamän. Och det var ju, som du säger, i Valencia då. Och här var han ju minst sagt omtyckt. För i Valencia vann han nämligen två ligatitlar och UEFA-kuppen. Något som idag med facit i hands måste ses som något oerhört imponerande. Med tanke på Barcelona, Real Madrid och även Atleticos, alltså väldigt framgångsrika 20-tal. Eller
detta
2000-tal.
Detta är väl det bästa Valencia som har funnits i modern tid.
Precis.
Och likadant Real var ju väldigt bra. Barca var inte riktigt. Alltså, nej. Valencia var ju bättre och Atletico var, han, alltså, också sämre än Valencia på den tiden.
Han vann väl ligan och UEFA-cupen 03-04, tror jag. Och som du säger, då var väl, det var väl precis innan, var det innan Pep kom typ, eller? Eller
ja, när Pep kom 08.
Ja, han kom 08, ja. Men det var
lite, var under Rijkaard.
Ja. Det var under ett svagt Barcelona då, i alla fall. Ja, men som du säger,
Real var ju fortfarande bra.
Ja, precis. Men en utmärkelse som inte omnämns lika mycket bland andra lagsupportrar är att han har fått titeln som Valencias bästa försvarare genom tiderna. Och det som gör den här än mer imponerande, eller så här hedersvärt, skulle jag säga, att den är, titeln är utdelad av fansen. Och det vet man ju, alltså så här, man kan ju få, det är väl inte så mycket kärlek att få en titel från världens 40 mest uppmärksammade journalister utspridda i 40 olika länder.
Ja, detta är ju ett pris som är, alltså, går in på två olika punkter. Det är ju dels att han ska ha varit riktigt jäkla bra i klubben, men även att han ska ha varit omtyckt.
Precis.
Och att han då kommer från Argentina, visst. Det är ju lite liknande kultur och så som i Spanien.
Men det är ju,
men det är fortfarande så här, han kommer till ett helt nytt land och blir så populär. Och han har ju inte varit där i 30 år, utan det var väl 7-8
kanske. Och sen så såg jag också det att så här, de sista 2 åren var han typ inte asbra heller.
Nej.
Alltså han, det är så här, han dalade ganska snabbt. Det var på grund av skador och sådär såklart. Men som du säger, att, så här, att faktiskt vara omtyckt av fansen så att man blir tilldelad en sån titel, det man behöver inte ens dela ut den. Det är ju det som är grejen också. Man hade ju inte behövt dela ut den. Men det är liksom, det är också så, jag tycker ju det är så uppfriskande att så här, det är inga sponsorer som är inblandade i den här titeln. Det är liksom inte någon obskyr Ballon d'Or omröstning som...
Eller
som
gamla spelare. Ja, alltså, men så här, utan det fans.
Ja, men precis. Utan det är ju faktiskt de äkta. De som faktiskt vill klubben väl och har klubben runt sitt hjärta som faktiskt delar ut det.
Jag hoppas för, alltså, guds skull att Peter Lim inte var med.
Men vadå, han var väl inte där 0-3
jag vet inte när han delades ut, utan efterhand.
Jag undrar om det inte delades ut alltså innan 2010. Jag ska inte svära på det här dock, alltså, men jag läste det här i en krönika, och den var skriven 2011, så det var innan det i alla fall.
Okej, och Peter Lem, för våra lyssnare, då är ju deras nuvarande president
som har övergivit skeppet.
Ja, han hoppade när det började gå lite motigt. Han har ju kört ekonomin i botten och har ju förstört den klubben.
Du sa ju det här om dagen, att när han märkte att Valencia inte är världens bästa klubb, så sket han i dem.
Ja, men det var typ så. Han trodde han tog över något, typ som PSG, där grunderna fanns. Men i Valencia så var det liksom så här, det är ju en uppstickarklubb på ett annat sätt.
Ja, precis.
Att han lämnade. Men skit i honom nu.
Och efter att ha läst de här fanskrivna artiklarna och krönikerna, så förstår jag verkligen hur uppskattad Roberto Ayala var. För han beskrivs som en spelare med mer passion än någon annan. Och vad passar då bättre än att ha honom som lagkapten för sitt hemland? För i VM 2006 var han endast kapten i matchen mot Nederländerna som slutade 0-0. Men han var faktiskt kapten för Argentina hela 62 gånger utöver den här enda gången. Då. Så 63 gånger totalt i sin karriär. Och jag tycker det är en helt sjuk siffra. Alltså det är många spelare som inte kommer upp i antal matcher. Ja, men precis. Och han var faktiskt kapten 63 gånger. Och i den här turneringen så hade ju Argentina ganska stora förväntningar på sig. Och med en fronttrio bestående av Carles Tevez, Hernán Crespo och Juan Román Riquelme, så förstår man ju verkligen varför. Men de vinner i alla fall första matchen mot Elfenbenskusten med 2-1 och slaktar sen Serbien och Montenegro med 6-0. Och där så gör Messi, han hoppar in den matchen och gör väl sitt första VM-mål någonsin, tror jag.
Mm, väl blott 18, ja, skulle fylla 19 senare den sommaren.
Det är sjukt alltså.
Ja. Det är och Tevez gjorde något, vet jag med.
Han kommer bli någonting, den där Messi alltså.
Ja, jo, han har potential.
Men i sista gruppspelsmatchen mot Nederländerna, där Ayala som sagt är kapten, så slutar ju den då 0-0. Men det räcker ju för att Argentina ska gå vidare från en relativt enkel grupp. Och i 16-delsfinalen så möter Ayala och Argentina Mexiko. Ett spännande Mexiko med Borghetti, Guardado och såklart matchens målskydd Rafa Márquez. Och matchen slutar i alla fall 2-1 till Argentina efter förlängning. Och Ayala gör själv ett mål i denna turnering. Och det kommer i kvartsfinalen mot Tyskland, där han såklart nickar in en hörna. Den här 1,77 långa mittbacken. Mm. Fan, hur kan han göra mål på huvudet? Det är helt sjukt. Och i det bästa av världen så hade det här räckt till ett avancemang. Och det såg ju länge ut att göra så. Men Argentina möter ju Di Maschine. Och i den 80:e minuten så nickar VM-specialisten Miroslav Klose in 1-1. Och det som såg så bra ut så länge för Ayala vändes ju nu till en slags psykologiskt underläge. Och förlängningen som stundar då blir mållös och går till straffar. Och väl där så missar ju såklart Roberto Ayala sin straff. Men det gör ju inte tyskarna. Även Cambiasso missade straff. Och det är ju ett jättetråkigt slut på den här turneringen för en så omtyckt och duktig fotbollsspelare. Men vad brukar man säga? En fotbollsmatch är 22 man på en plan i 90 minuter som jagar en fotboll, och så vinner Tyskland på straffar typ.
Ja.
Och det är exakt det som händer i den här matchen också. Ja, jag måste bara tillägga en grej om Ayala Jakob. Och det är, han har ett jäkla ivigt hår alltså.
Jag
springer på planen alltså. Han ser, det ser ut som att han har en mantel bakom sig alltså.
Mm.
Och det är, jag vet inte.
Han
ser väldigt argentinsk ut, alltså hårdförd och god liksom. Men nästa mittback då, Jakob, på tal om hårdförd.
Ja, detta är ju elvans enda svensk. Vi brukar ju försöka att hålla oss lite neutrala kring Sverigefrågan så att det inte blir en svensk VM-elva. Nästa spelare är den andra mittbacken, men vår första svensk. Vi brukar ju försöka hålla oss lite så här neutrala så att det inte bara blir en massa svenskar i elvorna. Och detta är ju en spelare med en jugoslavisk pappa och en finsk mamma. Och det är ju då Teddy Lucic. Han startade alla fyra matcher för Sverige under detta mästerskap. Och var, ja, jag nämnde ju det lite tidigare när vi pratade om mästerskapet. Men han var ju en del av ett av de mest talangfulla svenska lagen vi haft genom tiderna. Laget innehöll ju Zlatan, Henke Larsson, Fredrik Ljungberg, Olof Mellberg, Isaksson, Källström etc. Det var också detta som lockade ett väldigt stort publikintresse till Signal Iduna Park i Dortmund för att se premiärmatchen mot Trinidad och Tobago. En match där Sverige dominerade fullständigt. Jag tror aldrig jag sett ett lag ha så otroligt många chanser och inte göra mål.
Nej, den är sjuk den matchen.
Ja, det är ett tjaka hisslopp i Trinidad-målet. Han kan aldrig ha varit så bra tidigare. För då hade han varit etta på den här listan av målvakterna de senaste åren.
Precis.
Men ja, Sverige fick då som sagt aldrig hål på Trinidad och matchen slutade 0-0. Och det var ju då, om man nu ska vara lite så här partisk i det här fallet, så var det lite delvis på grund av Lucic som var försvarare och höll nollan, även om det var mot Trinidad. Men detta gjorde ju då att det blev lite ångest i det svenska laget som hade väldigt stora förväntningar. Man trodde ju att de skulle gå till minst kvartsfinal i alla fall efter ett fint EM 2004 och med Zlatan 2 år äldre och så vidare. Och därefter väntade ju en klassisk match mot Paraguay. Och detta var ju en match som, ja, det var ju ångest i 89 minuter innan Fredrik Ljungberg nickade in 1-0. Vilket gjorde att målet blev ju dels klassiskt omedelbart, men även att Sverige tog ett stort kliv mot slutspel. Och efter detta väntade ju då den berömda gruppspelsmatchen mot England där det blev 2-2 efter Joe Coles drömmål. Men poängtappet mot Trinidad som vi var inne på lite tidigare, det blev kostsamt för Sverige. Och det gjorde att man slutade tvåa i gruppen och alltså ställdes mot Tyskland i åttondelen. Och detta blev ju en match där Tyskland avgjorde på 12 minuter efter två mål av Lukas Podolski. Och det blev sedan inte lättare av att Lucic fick rött kort innan den första halvleken var över. Och ja, jag vet inte vad man ska säga om det här röda kortet. Det var väl, man kan ju förstå att det blev utdelat. Det var ju, han gick in rätt vårdslöst i denna matchen överlag tycker jag. Och ja, även om domaren flinade så tycker jag att, ja, man köper att det blev rött. Men Sverige spelade ju faktiskt upp sig. De spelade betydligt bättre med 10 man än vad de gjorde med 11. Och missade bland annat en straff och skapade ju ett antal rätt så heta målchanser.
Vad stod det i den här matchen? Vad stod det i matchen? När
2-0.
Det stod 2-0 när Lucic blev...
Ja. Ja. Och efter det fick man straff och hade ett antal
mål. Henke Larsson som missade va?
Han drog ju den upp på rad Z. Och alltså, Sverige kom ju aldrig riktigt nära med sitt och straffen, så kanske de går vidare ändå.
Ja, precis.
Trots Lucic röda då. Men efter detta mästerskapet så avslutade då Lucic sin landslagskarriär och det röda kortet blev hans sista landskamp av lag. Och det slutade till slut efter 86 landskamper och 4 mästerskap. Vet du vad som är, när jag läste på lite om Lucic, är ju att han var reserv i VM 94.
Oh, yeah. Så tidigt alltså.
Ja. Och tänk att alltså, så här, bli uttagen som reserv. Det var tydligen så här lite chockerande att han inte blev uttagen i slutgruppen 94 redan.
Ja.
Tänk att vara reserv i det är ju det kändaste landslaget genom tiderna i Sverige. Och sen, ja, det blev ju...
Men vadå, han blev inte uttagen till landslaget?
Han var väl med i någon bruttotrupp, men kom inte med i den slutgiltiga, jag vet, 23.
Får jag bara en liten liknande historia. Min gamla fotbollstränare Stefan Pettersson, landslagschefen, han var ju... Jag tror att det är så här att han skadade sig inför mästerskapet 94 och sen så för han skulle varit uttagen, han var väl i Ajax då tror jag. Eller om han var i Göteborg, men jag är rätt säker på att han var i Ajax och gjorde det ju asbra där liksom. Han kunde inte följa med då eftersom att han var skadad, och då fick faktiskt Henke Larsson, en ung Henke Larsson, fick ta hans plats istället
med sina dreads.
Ja, med dreads, ja, precis. Men tänk alltså och skada sig inför det där, alltså det är så här,
jag tror jobbigt inte att, i efterhand.
Ja, i efterhand, ja.
Men ja, nu ska man inte tycka synd om Lucic och Pettersson här, för han hade ju en rätt hyfsad karriär ändå, denna Lucic. Och han representerade bland annat klubbar så som IFK Göteborg, Elfsborg, Bologna, Bayer Leverkusen och Leeds. Och han är även känd så här i efterhand att vara det första bossmanfallet inom svensk fotboll. Detta när han i slutet av 1998 valde att inte förlänga med blåvitt och istället lämnade för italienska Bologna på free transfer. Och idag känner man att detta är ju, alltså det är ju oftare spelare går över på free transfer än att de faktiskt köps.
Ja, nästan. Kanske inte, men det är ju väldigt vanligt i alla fall.
Ja, det känns typ 40-60. Ja, alltså precis, såhär, det känns väldigt jämnt. Ja, det är ju många som väntar ut sina kontrakt.
Mm.
1998 var alltså det första svenska fallet av detta.
Ja,
ja, det är det, inte ens 25 år sedan.
Nej, alltså,
det är så otroligt.
Men vadå, Bosman har väl inte varit en grej så länge heller?
Nej, det har ju inte det. Men alltså, detta var bara det första svenska. Det, det riktiga var ju några år tidigare. Mm. Att du, alltså, att det är så färskt ändå.
Ja, alltså, det känns ju som en, men som du säger, en vardag inom en fotbollsspelares karriär.
Ja, exakt. Det känns som det, alltså, det har satt i system på ett annat sätt nu. Och han avslutade sedan sin karriär 2010 i Elfsborg. Men det blev ett kort gästspel i division 4-laget Holmalund i Alingsås kommun. Där han spelade två matcher och gjorde ett mål. Och han var även tränare i klubben som vann division 4. Så man är ju svag för sådana här spelande tränare.
Ja, men så faktiskt. Ja, ja, precis.
Ja, han här var ju vass också bevisligen. Ja. Men det, alltså, det är ju många man har mött i de här Lingon-serierna som är spelande tränare.
Det känns väldigt ödmjukt, inte
minst. Ja, som står på bänken med fotbollsskor på sig. För de vet att ryker en baksida, då är det dags. Alltså.
Ja, precis.
Men efter detta blir han ungdomstränare i Häcken. Vilket han inte gör idag. Jag vet faktiskt inte riktigt vad han gör idag. Om han bara tar det lugnt eller...
Ja, det kan han. Alltså efter det där röda kortet, alltså, då får han återhämta sig.
Ja, exakt. Han behöver 20 år. Ja, men vem är vår spelare som ska avsluta den här backlinjen då?
Ja, och vår sista försvarsspelare, Jakob, är ju verkligen inte vem som helst. Inte minst nu när man... Nu när vi pratar om VM 2006. Det är ju en... Inför VM:et kanske en liten outsider och en liten okänd spelare så här. Men han skulle ju verkligen göra en impact. Och vad passar då inte bättre än att vi tar in en riktig impact till berättarröst här? Eller?
Ja.
Vi har ju faktiskt en gäst här som vi inte riktigt har avslöjat än.
Nej, det är ju ett stjärnspäckat namn skulle jag
det
säga.
Det är ett otroligt namn som vi har fått in till podden och som vi har intervjuat här på telefon lite tidigare.
Och som verkligen är personligt berörd av den här spelaren.
Det är en av de mest liksom så här, gripande historierna om en spelare i ett mästerskap. Som jag någonsin har hört.
Mm.
Både liksom, vi satt och skrattade väldigt mycket åt de här personliga berättelserna. Men det var ju också, som vi sa, det var gripande. För man förstår att det har varit på allvar hemma i familjen Birros hus.
Mm.
För det är nämligen Marcus Birro som ska prata om Fabio Grosso. Den här otroliga vänsterbacken. Men jag tycker vi klipper över till honom, Jakob, så får vi väl senare dra en liten kommentar efteråt.
Ja.
Här kommer Marcus Birro.
På telefon så har vi nu med oss Marcus Birro, författaren. Och ja, du är ju här för att prata lite mer om Fabio Grossos otroliga VM 2006.
Ja, det är riktigt.
Varför valde du just honom?
Ja, men när ni hörde av er och man fick välja lite så var det första namnet man kom. Det var ju... M06 som sagt, och Fabio Grosso var ju en spelare som inte så många hade någon större koll på, inklusive mig själv faktiskt. Men han kom ju och dominerade hela det jävla VM:et, och sen så egentligen efter det så han pikade ju under den här månaden i Tyskland. Efter det så blev det ju, han fortsatte i landslaget och var Juventus och sådär, men var väl i Frankrike som proffs också. Men det är ju en pojk, han kom ju och spelade division 50 typ, alltså en 5-6 år innan 06. Han var väldigt långt ner i divisionssystemen och plockades långsamt upp och var med i Palermo, och sen fick Lippi syn på honom. Och var väl egentligen tänkt som någon sorts kompletterande spelare på vänsterbacken, men gjorde sig jävla bra ifrån sig. Var väl ganska tidig, en av de första som körde den här, det är som ordentligt att prata om nu, med wingbacks och offensiva ytterbackar och sånt där. Han gick ju Maldini i skolan liksom. Och det här var ju precis mästerskapet efter Paolo Maldini hade slutat. Han gjorde sitt sista mästerskap 04. Grosso kommer med i sitt första 06 och är ju avgörande i en väldigt massa matcher för att Italien vinner VM det året.
Ja, jag förstod nog inte riktigt storheten i att han var med 2006. Jag var själv bara 8 år gammal då. Men jag vet ju nu i efterhand, jag har ju förstått det, att hans karriär var ju helt galen. Det går väl att likna med N'Golo Kanté kanske, som också kom från... Fast det gör nästan inte det heller, för att N'Golo Kanté kom från ändå lite högre seriespel i Frankrike.
Ja, precis. Han kom från väldigt lågt. Sen hade han ju spelat i Serie A liksom, ett år eller tre typ innan han kom i landslaget. Så att han plockades ju inte från Grimsås. Liksom. Men han var lång tid in i karriären, långt ner i seriesystemen. Så det var ju någon sorts pojkdröm. Men sen var han ju väldigt avgörande under mästerskapen på olika sätt också.
Du har ju varit in och nuddat lite på det. Blev du ju överraskad när han blev uttagen till VM 2006?
Ja, men allting var ju det som du säger, det är ganska länge sedan nu. Så att jag var ju, jag hade precis blivit nykter, kommer jag ihåg, innan där, och hade haft lite kaos på lite det fronten, så jag hade väl ingen superkoll på landslaget så där. Jag var med om en sorglig sak i maj 06 för VM och tänkte att VM kommer jag inte bry mig om, så jag var inte så jävla engagerad i förberedelserna inför VM liksom. Men sen när det drog igång så var man ju, satt man ju där ändå, och med sin sorg av det som hade hänt, vi förlorade för tidigt födda barn. Men då blev det som att landslaget blev ännu viktigare, och då började man ju läsa på. Men jag hade ingen speciell, jag visste ju vem det var att han spelade i Serie A, men jag hade ju liksom ingen större koll på honom.
Jag tänkte komma in på det också, för han hade ju som sagt en väldigt speciell karriär. Han var ju ganska gammal, men han var väl en 23-24 när han debuterade i Serie A, om jag inte missminner mig helt. Var han någon slags favoritspelare innan VM? Jag vet ju att du är riktigt romanista, men man kan ju ändå ha spelare som man tycker om i andra lag. Och du nämnde det innan också, att han var ju en ganska modern wingback, en offensiv spelare. Men hade du någon öm punkt för honom så innan?
Typ? Nej, inte innan, ska jag ärligt säga. Jag jobbade ju inte heller med fotboll på det sättet. Det var dock det VM:et som sen, framförallt Sveriges televisionskrönika om just Italien, Tyskland i semifinalen där. Det jag kommer ihåg, de pratade om att det var den tråkaste matchen som har spelats typ, och jag fattade ingenting, och då började jag skriva svenska fans och sen så började allting. Så att jag var ju inte inne i, jag följde ju som liksom supporter och i den mån man fick tag i information från Italien på den tiden. Så att det var ju liksom inte att man satt hela dagarna som man gör nu mer och jobbade med det. Så jag hade ingen större koll på vem han var innan han kom med i VM liksom. Jag visste vem det var som sagt, men ingen, inte så mycket mer än så.
Men nu i efterhand då, vad är ditt bästa minne med honom?
Ja, men jag kommer ihåg när vi gjorde en reportage eller en massa såna här dokumentärer om det laget, och Marcello Lippi sa att jag såg tidigt att det var liksom varför han valde att Grosso skulle slå sista straffen i VM-finalen. Och så därför att han hade varit så jävla angelägen och viktig i tidigare matcher, just i slutskedet av matcher. Det är intressant det med wingback som man börjar där, att det är ju, det är modern så att säga, men jag menar Paolo Maldini i slutet av 80 och hela 90-talet var ju en modern wingback egentligen. Och Grosso gick väl i den skolan på något sätt liksom, att springa jävligt mycket, både upp men framförallt ner också såklart då i italiensk fotboll, särskilt på den tiden. Men han kommer ju in i det, och hans största som när det så att säga tar fart medialt, eller man ska säga, det är ju åttondelsfinalen mot Australien som Italien då har i gruppspelet innan krigat sig till, slog Tjeckien i sista matchen. Vilket om man inte hade gjort det hade man fått Brasilien i åttondelen. Nu vinner man den, så då får man då på pappret citationstecken enkla Australien. Och som vanligt när Italien ska möta något enklare lag så blir det jätteförvirrad. Materazzi åker ut i den här matchen, blir utvisad. Och det förvånar ut en människa möjligen. Men den gången var faktiskt oskyldig, för han sparkar ner Sambrotta, ser man på repriserna. Var hade det inte blivit utvisning på den grejen. För han sparkar ner egen spelare och blir utvisad. Det är det sjukaste jag har med. Och han åker ut. Det är 10 man. Och Italien spelar ju som ett gäng bakfulla kråkor. Det är så jävla usel. Det händer ingenting. Och Gattuso står och sliter i brallorna och är på allt och alla. Och det händer ändå ingenting. Så att där är de ju riktigt jävla illa ute. Inte så att Australien tar över, men de är man med, de skapande chanser, och Italien är paralyserade. Och sen är det då på 93 minuten på övertid, så är det väl, om jag tror att det är Totti faktiskt som slår en passning ut till Grosso som springer på sin vänsterkant och som ger sig in i straffområdet och fälls kan man väl säga då. Av O'Neill. Om vi då är inne på VAR så kan man väl säga att hade de haft VAR där så är det möjligt att hitta bit straff. Det är ju jag fortfarande, inte veckovis, men då aggressiva med från folk som så här långt efteråt fortfarande är sura över att det blev straff där. Det kan man ju tycka. Å andra sidan så hade Italien haft domare emot sig under hela jävla VM 02 och en massa andra mästerskap. Så den, han faller där i 92 plus och får... Ja, det är straff för Italien helt enkelt. Alltså matchen är ju slut när Totti lägger upp straff och ska slå in den jävla straffen. Och det är ju, man fattar ju det att missar han här så är det ju förlängning och skit och då börjar hela den jävla helvetet igång och då är man mindre och då ryker de nog liksom. Det var det som var känslan. Men han dunkar ju upp den i krysset och så var ju den sagan på gång och skrivet.
Ja, det var en lång utläggning.
Det var en jävligt lång utläggning.
Men det är fantastiskt att du går igång så mycket på det.
Men sen är det här, det fortsätter ju sen. De tar ju sig till kvartsfinalen. Då går det ju, det är ju Ukraina, då skickar de ut Ukraina. Det är ju den här Pesotto, den gamla Juventus-spelaren. Han försökte ta livet av sig genom att hoppa från Juventus kontorstak där. Och den grejen kommer innan den matchen. Cannavaro avbryter en presskonferens och går iväg och Sambrotta. Och det är lagkamrater till dem. Han var ju med i VM eller EM04 och EM00 och sådär. Så att du får nog reda på det innan och det svetsar gruppen samman. Och sen så slår de Ukraina enkelt med 3-0 tror jag det är Tony och 2 mål, va? Och sen så är det ju då den här jävla matchen på Dortmund tror jag det är mot Tyskland borta då i Tyskland. Och hela Tyskland tror jag att det här är ju, ja, det är ju Italien kallar de det La Partita della Partita, matchernas match mot Tyskland. Och där har de ju bra facit, semifinal 70 vann de och sen vann de EM-finalen 82. Sen vann också, efter det också 2012 semifinalen när Balotelli gör det Terminator-målet. Men då är det ju då den här matchen som Sveriges Television sände, var en av de tråkigaste som jag tycker inte de häftigaste matcher jag sett. Buljande anfallsspel, fantastiskt försvarsspel, grymma målvakter, 0-0 hela vägen in. Och där någonstans så bryts då den här jävla fördomen om italiensk defensiv fotboll när Lippi byter in typ 3 anfallare eller sånt där i förlängningen för att tänka fan vi inte går straffa. Där det tar något ut på straffen hela jävla 90-talet. Och det är mycket elände. Och så kommer det ju då i, med 1,5 minut kvar av förlängning innan straffar i Tyskland mot Tyskland. Så skjuter Pirlo ett skott. Lehmann räddar. Den går ut i hörna där Pirlo slår hörnan. Den landar hos Pirlo som ju alla vet är ett geni och Guds nåde. Jag vet inte hur han ser det. Jag har sett det där målet miljoner gånger. Jag fattar fortfarande inte hur han ser det. Men han ser Fabio Grosso som står i straffområdet. Måttar. Han passar honom. Han skjuter direkt med vänstern och skruvas in i bortre hörnet. Och Italien gör 1-0 med 1,5 minut kvar. Sen gör även Del Piero 2-0 och så gör de.
Ja, jag tänkte komma in på just det målet också. Får jag fråga hur din reaktion var när han smällde in den, Fabio Grosso?
Jag satt med min brorsa och min farsa i Göteborg i Koltorp med den jävla minigolfbana utanför. Jag kommer inte ihåg. Jag var nykter, ska jag säga. Det var första VM:et jag var nykter också, vilket också är en bra devis man kan bära med sig i livet. Bli nykter och ditt lag vinner. Men när jag kom ihåg att jag sjunk ihop. Och sen är det mer eller mindre svart. Och sen var pappa nära att svimma och sådär. Han svimmade sen under VM-finalen liggandes. Vilket är ju närmast att betrakta som, jag vet inte vad, fantastiskt. Svimma liggandes. Ah, ja, sen är det stor glädje naturligtvis. Men det är ganska blankt. Sen gör jag även Del Piero sagt 2-0 där. Sen är de i final. Då var man lycklig i några timmar.
Då vaknar man till liv i alla fall. Från...
Ja, det är riktigt. Och sen är det VM-finalen. Det är ju 9 juli. Den går ju till straffar då.
Och hur är reaktionen där då? För den går ju
som... Man måste sätta det i ett kort sammanhang där och man tycker att prata mycket, jag ska sluta snart. Men det är alltså under hela 90-talet, jag åker Italien ut på straffar i mästerskap. Det är 90 semifinal mot Argentina va? I hemma-VM, 94 i straffar i finalen, den jävla skitfinalen mot Brasilien. 98 åker man ut på straffar mot Frankrike i Frankrike. Sen har man även 0-0 med Anders Frisk, lägger till den här jävla, du vet, 2 timmars mot Frankrike i Golden Goal. Och sen har vi Moreno och jävla mutade domar 0-2. Så att de har ju liksom, och nu är det 0-6 då, du lägger det är 16 år av total terror med hela 90-talet på straffar. De hade ju inte slått Holland, Nederländerna i EM-semifinal 0-0 på straffar ska sägas där. För att det är den ena vågskålen. Men när det då går till straffar och då är det ju, alla, då sätter Trezeguet som skjuter den i ribba och mållinje ut. Och Italien sätter alla, det är väl Pirlo, Del Piero, De Rossi, Materazzi. Och sen är det då Grosso som är den sista. Och det finns ju sköna bilder när de zoomar in Lippi vid bänken när han torkar sina glasögon. Och, det är liksom, och sen slår han in den och så har de vunnit VM. Han får ju frågan efteråt, varför valde du just Fabio Grosso? Nej, men han har ju visat sig vara de sista minuternas man. Så jag var ju helt lugn. Det var han ju inte så med på. Men, ja, då vinner de VM och då sätter man sig där man brorsan hade någon jävla golf. Eller vad det var på den tiden. Så vi körde in till Göteborg, eller i Poseidon där. Så hoppade vi i våra italienska kalsonger och badade. Och så sprang vi med de andra halv och helt italienarna ner för avenyn. Ja, fint.
Får jag fråga, firade du likadant nu i somras också?
Nej, i somras hade jag min son hemma faktiskt. Då kunde jag inte klara mina kalsonger. Springer, grät jag, vi kramade så satt upp hela natten och kollade på det om och om igen tills jag fattade att det hade hänt. Sen åkte jag med en SVT sändning på morgonen och fattade fortfarande inte att det hade hänt. Men det var fint.
Ja, nästan ännu bättre firande får man väl anta.
Ja, det var värdigare. Man får mycket bättre att krama sin son och stå i kalsonger.
Ja, nej, fantastiska historier, Marcus.
Sanna dessutom!
Sanna dessutom. Vi kommer inte faktachecka det här. Vi lägger allt tillförlit på det.
Allt är sant. Jag lovar er.
Men en sista fråga då. Hade du velat se honom i dagens landslag en 24-25-årig Fabio Grosso? Och i så fall, varför?
Ja, men det hade ju varit fint att ha honom med. Jag vet, De Rossi var ju med nu när de vann EM 2021, vad det kallas. Som någon sorts, jag vet inte vad, han bad bollar och var bara skön och garva med folk. Liksom, med Marcus Albeck-roll, liksom player manager, kille typ. Men han har ju varit tränare, han var väl i Hellas Verona och sådär. Så att han har ju jobbat upp som tränare, sen har det väl gått sådär på den delen. Men det är klart man vill ha Fabio Grosso i någon form av landslagsroll. Liksom. Frågan är vad han skulle bidra med bara. Men kan De Rossi gå runt där och garva så kan Grosso vara med.
Ja, det kunde bli inbytt mot England kanske i straffläggningen om inte annat.
Ja,
nu gick det ju bra ändå, men...
Ja, i finalen där. Ja. Men nu har de ju för fan Nordmakedonien och antagligen Portugal då, innan de är ens i VM.
Alltså. Ja, just det. Ja, har du träffat Fabio Grosso någon gång?
Nej, men min brorsa var nere i Italien för några år sedan och satt på en jävla ställe ute vid havet med sin fru och tog smygbilder på honom. Då satt han tre bord bakom. Jag är fortfarande sur på honom för att han inte gick fram och tog en autograf. Och det är så fan, det är ju Fabio Grosso som sitter bakom dig. Men han vågar inte. Han är ju...
En videohälsning hade han kunnat få om inte annat kanske.
Ja, exakt. Men de hade tydligen suttit och tjatsat det med han och hans fru. Jag vet inte. Det är klart, det hade man ju fan velat ha.
Väldigt gripande som sagt, Jakob. Det är en emotionell berg- och dalbana att lyssna på Birro när han pratar. Han är ju väldigt välartikulerad, måste man väl säga.
Ja, och det märks att han verkligen kommer ihåg detta och verkligen brinner för det. Och...
Sitter otroligt djupt i honom, skulle jag säga. Men det är liksom så här, hade Sverige vunnit VM så tror jag att jag hade nog inte kunnat uttrycka mig lika väl och lika fint sådär, men jag hade nog upplevt exakt samma känslor som Birro,
Marcus Birro gjorde. Ja, verkligen.
Då går vi över till vår första mittfältare, Jakob. Det är ju en högermitt. Vi kör ju som vanligt 4-4-2. Vem är det vi ska höra dig prata om?
Ja, det är ju... Vi har ju varit inne på Argentina lite sedan tidigare. Men det är ju en argentinsk högermittfältare som vi har plockat ut här. Och ja, jag har skrivit här, det är ett välkänt namn för finsmakarna. Och det tycker jag verkligen är Bullseye.
Ja, det håller jag med om, det håller jag med om.
Ja. För han är ju känd vid namnet Maxi Rodriguez. Och han var ju med i det här, du har varit inne lite på deras fronttre innan. Men laget innehöll ju då i detta mästerskap Messi, Tevez, Crespo, Zanetti, Cambiasso. Det var ju ett stjärnspäckat lag. Men jag håller faktiskt Maxi Rodriguez, ja, tillsammans med ett par andra spelare, som kanske den bästa argentinan i den här turneringen. Och han svarade ju till slut för 3 mål, vilket var flest tillsammans med Crespo i den här turneringen för Argentina. Och han svarade då för 2 mål i den här slakten av Serbien och Montenegro i den här 6-0-krossen då. Men målet man minns är ju från åttondelsfinalen. För det var ju då i matchen mot Mexiko som gick till förlängning. Och det var ju ett fullständigt ställningskrig. Och sen i förlängningen då så var det lite låst och trevande. Det såg ut som det skulle gå med straffar. Och där kan det ju gå hur som helst. Argentina förlorade ju senare på straffar i kvartsfinal. Men innan detta, innan straffar blev aktuellt i åttondelsfinalen, så får då Maxi Rodriguez bollen lite utanför straffområdet till höger då, för hans, alltså utspelarnas del. Tar emot den på bröstet och så smäller han till med, ja, jag håller det som ett av VM-historiens snyggaste mål genom tiderna.
Jag skrev upp det också tidigare på när vi pratade om Roberto Ayala, att det här är, alltså med allt vad det innebar, liksom i åttondelsfinal och
förlängning och precis. Det är alltså... Det är ju alltså vilken träff han får. Den ser ut och studsa upp på nuddan satellit. Ja, den är så högt upp. Alltså
precis,
det är
den
en sån båge.
Jäkligt fint. Ja. Och det är ju någonting med att den inte är på halvvolley också. Ja. Alltså att den är på volley gör det ännu sjukare.
Ja,
det är en perfekt träff.
Ja,
så mycket,
och det blir helt matchavgörande. Det blir 2-1 i matchen. Detta är 2-1-målet. Och ja...
Alltså hade inte James Rodriguez skott gått i ribban, alltså ribba in, så hade det här varit snyggare. Jag tycker att James Rodriguez är snyggare, men det är bara för att det går i ribban.
Ja, man är ju alltså svag för det. Ja. Ja, det är ju sant. Alltså det finns ju några mål, men alltså detta är...
Men då får man jämföra med.
Ja,
man får jämföra
exakt. Ja, men det här är ju bland de snyggare i alla fall. Och dessvärre slutade då alltså i kvartsfinal mot Tyskland efter straffar, där Max Rodriguez självklart satte sin egen straff. Men trots en glimmande turnering som kanske borde slutat i turneringens lag, enligt många, blev det ett dystert slut för Rodriguez på denna VM-turnering. För efter matchen med Tyskland, där Argentina alltså åkte ut på straffar, utbröt ett bråk och det slutade med att den gode Rodriguez slog till Bastian Schweinsteiger i ryggen. Alltså det ser ut att vara, alltså inte oprovocerat, det är ju tjafs och så, men det är en så otroligt, alltså konstig reaktion på ett bråk i en VM-match.
Ja. En Luis Suarez reaktion typ.
Ja, fast typ sjukare. Alltså så här, han biter folk, men det här var ändå så här
mer oprovocerat.
Ja, man går fram och nitar en kille eller nitar.
Jag har inte den här händelsen i huvudet så jag vet
Nej,
inte.
Nej, men det finns bilder på det. Ja. Han går fram och slår honom i ryggen och det är en konstig reaktion. Och det slutar ju med att han får böter och blir avstängd i 2 matcher i Copa America där, alltså året efter. Men Rodriguez fortsatte faktiskt landslaget under två VM-turneringar efter detta. Och det är då VM 2010 där han mest var med i truppen under Maradonas ledning. Men även VM 2014. Och vet vad mitt starkaste Max Rodriguez-minne är från just landslaget, förutom det här sjuka volleymålet?
Nej.
Det är ju i straffläggningen mot Nederländerna i semifinalen. Och det hade ju varit prat så här, i kvartsfinalen så bytte de ju in Krull inför straffarna mot Costa Rica.
Ja.
Och Krull tog ju, om det var 3-4 eller 3-5, något sånt. Men i, så blev det så mycket skriverier om detta. Och sen i semifinalen så går det mot straffar återigen och folk sitter bara och väntar på att Krull ska komma in. Men så kommer jag aldrig in, för alltså, det kändes som att det mest var så här, att det är synd om Sillesen.
Ja.
Han ska få stå kvar i kassan den här gången. Och sen så ser jag, alltså Argentina gör det bra på straffarna. Men så är det Rodriguez, han är fjärde tror jag i ordningen. Och han bara dunkar den mitt i mål. Sillesen står kvar mitt i mål. Men alltså det är som att det är en 12-åring som står i mål. Alltså,
ja, men, han bara styr den. Han var ju helt klappkass, kommer jag ihåg.
Alltså, ja, exakt.
Just det där att det snackades så jäkla mycket om att, ja men så här, vadå, varför byter ni ut Sillesen? Vad är det för larv?
Ja.
Så här,
men alltså, Van Gaal fick ju rätt.
Tar all respekt från
Sillesen. Ja, Van Gaal fick ju verkligen rätt.
Ja, ja, man såg, han blev ju så blottad man kan bli Sillesen. Liksom. Stå aldrig på en straff
igen. Ja, men det kändes typ som att Van Gaal bara lät honom stå kvar. Bara, ja, men ser vi hur bra det går.
Ja,
och så gick det ju åt pipsvängen. Och ja, Rodriguez, de förlorade ju då VM-finalen. Men detta var ju kanske ett av de större ögonblicken i hans karriär. Och utöver en väldigt fin landslagskarriär har han även hunnit med att representera klubbar som Atletico Madrid och Liverpool. Och redan 2007, som 26-åring, blev han utsedd till lagkapten i Atletico. Men efter vem?
Oj, ja, du, jag vet inte. 2007?
Ja.
Du, jag har ingen aning.
Fernando Torres.
Nej, men var det Fernando Torres?
Ja.
Ah, jag måste sluta att inte gissa på det.
Ja, exakt. Jag tror på dig själv.
Jag satt och tänkte så här. Jag sitter här och ska liksom på volley säga någon spelare. Jag kommer bara kunna Fernando Torres.
Ja.
Annars kommer jag skämma ut mig fullständigt om jag gissar på något namn som inte var där. Men det är klart som fan att det inte är Fernando Torres. Men det är klart det var det.
Mm.
Ja, ja.
Och ja, han gick ju sedan till Liverpool där han gjorde det bra mellan 2010 och 2012. Och efter detta vände han tillbaka till Sydamerika. Där han avslutade karriären den 27 november förra året faktiskt.
Jaha.
Han har alltså hållit i så länge.
Jäklar,
alltså. Han var dock 40 när han slutade, men ändå han spelat en del tror jag. Och jag vet att han smäller dit en del straffar och så. Mm. Sitter på en sån kungatron som gamla Europaproffs gör när de kommer tillbaka till sina hemnationer. Men värt att notera även att hans, alltså detta var ju, vi har ju varit inne lite på, det var nu VM 2010 när vi snackade om Dempsey, hans musikintresse. Men Rodriguez verkar också ha ett väldigt brinnande musikintresse. För 2009, alltså när han var uppe i, alltså han var ju 28 då, så han var ju mitt uppe i sin karriär och spelade ju Atletico då. Så han och dåvarande lagkamraten Diego Forlán, av alla människor, var med i den argentinska poprockaren Cortés musikvideo.
Jaha.
Ja, jag har letat djupt. Alltså jag har letat på så många skumma hemsidor. Jag har inte hittat den. Men alltså om...
Men det står att han har varit med där i alla fall.
Ja, jo, alltså jag har läst jättemånga artiklar om det och sett bilder. Men jag har inte sett hela videon. Och jag, alltså, är det någon som vet hur man får tag på den här videon så får ni jättegärna skicka in den till oss på Instagram eller Twitter där vi heter TSWNF Podcast.
Så fick du med det också.
Ja, exakt.
Det är en bra streak.
Dual marknadsföring.
Ja, precis. Marknadsför sin egen podd i podden.
Ja, exakt.
Det är riktigt bra. Ja. Men får jag bara säga det. Och Forlán då, jag fattar inte riktigt varför Maxi Rodriguez är med, men jag köper att han har ett musikintresse, att han vill vara med i den här Cortés eller Cortés eller vad han heter. Men Cortés.
Nej, inte här.
Cortés, okej, okay, ja. Cortés. Men varför är Diego Forlán med den här? Det är ju hundra... Jag måste sluta tjafsa om det här. Han ser ut som en ruggig rockartist. Alltså.
Ja,
alltså, exakt ut som en rockartist.
Jo, men, alltså, han här var ju argentinare, de har ju antagligen snackat. Han kanske bodde i Spanien och Madrid och snackade på den här tiden. Och, ja. Detta är ju också det som har gjort att han här Cortés är lite känd. Han är, vi har ju ingen aning om vem det är.
Nej.
Han är ju också lite känd ändå för att ha med de här i sin musikvideo. Ja, men vem är vår nästa mittfältare, Albin?
Ja, från en hårdskjutande yttermitt till en hårdskjutande innermitt kan man väl säga.
Ja.
Vi var inne på det här med volleyskott och sådär. Och jag googlade faktiskt upp lite snabbt nu när du började läsa om Rodriguez här. Tim Cahill. Kommer du ihåg hans mål mot Nederländerna
2014?
Yep. För där har vi volleymålens volleymål, ja, i VM-sammanhang.
Men de förlorade ju matchen.
Ja, jag vet.
Och åkte väl ut.
Och det är Tim Cahill. Du, så här, jag har sett en lista på de 10 snyggaste målen från VM 2014. Han är inte ens med där.
Nej.
Kom igen! Ja. Kolla hur snyggt det här är.
Det är ju fan fast snyggare och med fel fot.
Jag vet, det är helt galet det här. Mm. Det är ett helt galet mål. Kolla upp det målet, alla som lyssnar på det här. För det är fantastiskt. Men nästa spelare är som sagt i alla fall Schengru från Australien. Tim Cahill. Och Tim Cahill är ju verkligen en spelare som med lite mer själviska karriärsval hade kunnat ha ett mer digert troféskåp. För det, alltså det blåser väldigt, väldigt tomt där inne. Alltså. Mm. Det är, han har typ ingenting. Det är typ någon sån här liksom någon obskyr Asien-trofé med Australien och sen något Nagoya, du vet. Alltså, ja. Liksom så här, det är inte i Europa. Nej. Eller i VM eller något sådär som han har skördat troféer. Men anledningen till att jag nämner att han borde ha gjort lite mer själv i sin karriärsval är för att han faktiskt bara representerade 2 klubbar i sin prime, det vill säga mellan 1998 till 2012. Vet du vilka det här är, Jakob? De här 2 klubbarna?
Det är ju Everton.
Mm, men börja kronologiskt.
Millwall.
Ja, det är Millwall. Snyggt alltså. Han representerade som sagt bara Millwall och Everton i 14 år. Liksom. Jag tycker det är helt sjukt. Och 2006 när vårt mästerskap ägde rum så var han faktiskt nominerad till Ballon d'Ors topp 50-lista. Bara en sån sak.
Ja, man får vara glad åt det lilla.
Ja, precis. Men han borde ha lämnat då kan man ju tycka. Alltså,
ja, ju.
Ännu en sån där trotjänare.
Ja, exakt. Mm.
Och faktum är att han gjorde faktiskt i landslaget 49 mål på 108 landskamper för Australien. Och det kanske inte är några liksom early day stats. Men han är den bästa målskytten genom tiderna för guldlandet. Men VM då? Hur gick det för Tim Cahill och hans Australien? Jo, Australien är ju som alla förstår ingen nation som har några större förväntningar på sig när det kommer till VM-slutspel. Men faktum är att Tim Cahill faktiskt spelat i varje VM sedan 2006.
2006 är också deras första VM.
Nej, det är det inte. Det är inte det. Och vi kommer komma in på det. Och alla Australiens VM, förutom ett, Jakob. Vilket år debuterade Australien i VM? Det vet inte du, för du trodde att det var 2006.
Ja, men
äntligen så får jag sätta dit det. Det känns så jäkla skönt. 1974 var deras första VM. Ja, precis. Det visste du inte.
Nej, visste jag inte.
Hur många mål gjorde de 1974?
Noll.
Mot Japan gör Tim Cahill Australiens första VM-mål någonsin. Men jag kan få lägga en kuggfråga då, Jakob. Vem gör det andra målet någonsin i Australiens VM-historia?
Det är ju samma match. De vinner med 3-1.
De vinner 3-1.
Han gör 2 väl.
Vem gör det andra? Tim Cahill!
Ja, men jag tror det mer vem gör det tredje.
Utan det är Tim Cahill som gör både det första och det andra. Jaha, ja. Så han är ju hyperhistorisk, verkligen. Ja. Hyperhistorisk. Det var en kuggfråga, jag sa ju det innan.
Ja, jo. Jag trodde vi ändå vände en annan målskytt.
Ja, ja, ja. Det spelar ingen roll. Tim Cahill gör alltså första och andra målet efter att Australien har hamnat i underläge faktiskt mot Japan. Det är en riktig tabbe. Alltså, jag har kollat igenom lite highlights här igen. Och Australiens målaktig gör fruktansvärt dåliga ingripanden. Alltså, hela tiden är det här mästerskapet. Alltså, det är Schwarzer och sen så är det han Kosic, tror jag han heter.
Ante Kovic.
Kovic.
Han är en gammal Bayern-spelare.
Ja, ja. Han gör ju också en helt sjuk groda mot Kroatien i sista matchen. Ja. Alltså. Men det är Samoa-sonen Tim Cahill som gör både första och andra målet för Australien i VM-sammanhang någonsin. Matchen slutar 3-1 till The Socceroos efter en Tim Cahill-assist till John Aliosi. Ja. Ah, det var svårt trivia faktiskt. Det var det.
Ja, det var nu svårt att se till.
Men de 2 kommande matcherna förlorar Australien med 2-0 mot Brasilien och spelar som jag nämnde tidigare 2-2 mot ett på pappret starkt Kroatien. Men guldlandet är ändå vidare ur gruppen efter att Kroatien endast spelat 0-0 mot Japan. Så det var ju en otrolig missräkning, tror jag. De hade ju Vica Olic och
Josip Simovic. Simonovic.
Ja, något sånt.
Han fick 3 gula i en match, vet jag också.
Jaha, i VM alltså.
Ja, det kanske var mot Australien. Ja. Han fick ju 2. Och sen när domaren ska dela ut ett till gul. För, alltså han, man ska ju hålla sig i skinnet att man får 2 gula och får kvar. Men han gör ju inte det, utan får 3. Och då kommer ju domaren på, oj fan, han hade redan 2.
Kollar i boken.
Ja.
Ja. Nej, det är en otrolig match. I matchen mellan Kroatien och Australien så, alltså, det är ju jättemånga kort som delas ut, kan jag bara säga. Men jag kollade på en intervju med Harry Kewell som gör 2-2 målet mot Kroatien, och han säger i den här intervjun att det är hans överlägset största ögonblick, speciellt i VM men kanske också i karriären, när han kvitterar mot Kroatien i den 79:e minuten. För det är ju alltså, som sagt, Kroatien har aldrig gjort mål i VM innan och nu är de vidare till åttondel redan. Men tänk vilken sinnessjuk eufori för en sån liten fotbollsnation att, alltså när de går vidare på det här sättet. Alltså det är ju
att det är perfekt. Så liten fotbollsnation men så pass stor, ja, nation.
Men det, alltså det är, alltså, de har väl andra sporter som...
Jo, men jag tänker ändå hur stora vissa sporter blir i Sverige, ja, när det går bra här till, ja, exempel. Och vi är en liten nation.
Och sen, alltså uppenbarligen efter det här VM, eller det här mästerskapet, så har ju, alltså, fotbollen måste ju ha exploderat i Australien.
Ja, för att de har ju varit med lite igen. Men ja, det här med Cahill-generationen, så var det ju, då var de ju okej. Okay,
ja. Nu vet inte jag hur det går för dem till VM 2022.
Jag brukar ju sitta och kolla, jag har berättat det för dig, jag sitter och kollar massa highlights från asiatiska VM-kvalet. Aha. Ja, de spelar ju alltid på förmiddagar och så sitter jag när jag ska käka lunch, sitter jag och kollar på detta.
Ja, det har
du, Australien, ja, det verkar gå rätt dåligt.
Ja, det gör det. Alltså. Går det dåligt för Australien i det, ja, asiatiska VM-kvalet, då går det dåligt,
ja,
för Australien.
Ja, de är svajiga.
Men i 16-delsfinalen i VM 2006 så blir Italien bokstavligen ett nummer för stort och slår ut Australiens gyllene generation med 1-0. Men sen så är det ju, det är inte så att de blir utspelade, utan det är en straff av Francesco Totti i 95:e minuten. Mm. Efter att Fabio Grosso har blivit fälld i straffområdet. Och det är så här,
genom... Och vi hörde ju Biggo snacka om,
ja,
det.
Ja, men precis.
Det var ju långt ifrån solklar straff.
Ja, men ja, nej, det är ju inte det. Det är en billig straff. Alltså det, mm. VAR hade nog dock tagit den, för det är ju kontakt. Alltså, men den är väldigt billig. Men sen så, lika
hade
mycket...
Hade varit australiensare hade jag inte varit glad.
Ja, men det var det jag tänkte säga. Att, så här, det är lika mycket eufori som Biggo känner för den här stunden, mm, alltså lika mycket tragedi känner ju, ja, såklart en australienare.
Eller som en dansk i EM i somras.
Ja.
Att, ja, det är en soft
Sterling. Ja, mm, precis. Men det, och man brukar också säga det att så här, alltså en motgång är ju alltid, slår ju alltid hårdare än en framgång. Mm. Ja, liksom, ja, känns positiv. Nej, usch, så tragiskt för Australien.
Ja.
Men vilken häftig historia i alla fall det var, Jakob. Att Australien gör sitt första VM sedan 74 och går så pass bra.
Ja, och att, mm, du har rätt på trivian.
Ja, ja, jag hade inte rätt, var du som hade fel.
Ja,
men okay, det är,
ja,
vinst,
jo, men
mig.
Du hade kanske väl rätt också, eller?
Ja, jag visste ju inte det där. Jag har ju facit här framför mig.
Ja, ja, ja.
Vem är vår andra inne mitt då, Jakob?
Ja, det här är ju en snuskigt älskvärd spelare. Med ett namn som inte går av för hackor. För det är ju nämligen Juninho Pernambucano. Och han är ju då brasse, och han är ju framförallt känd för sin tid i Lyon, mm, där han var med under deras storhetstid, och han är ju också känd som den kanske bästa frisparksskytten genom alla tider. Och vem är då denna Juninho Pernambucano? Jo, han kom ju fram i Sport Recife och Vasco da Gama i Brasilien innan han 2001 gick till Lyon och var med i det laget som vann 7 raka ligatitlar i den kanske största och mest dominanta dynastin som funnits i någon av de bästa ligorna i världen i alla fall. Och vad kommer du ihåg från detta laget?
Förlåt, vad sa du? Från Lyon?
Ja, från, ja, Lyon, ja, 00-tal.
Jag tänker ju Kim Källström väldigt mycket, mm, och så, såklart Juninho, men det är, så här, det är, som svensk så måste det vara Kim Källström. Och så här, mm. Alltså jag skulle vara ärlig, jag kollar inte överhuvudtaget speciellt mycket fransk fotboll mer än highlights. Och sen så här, vadå, jag var typ... Mm. 8, 9, 10,
ja,
här.
Men då ska jag lära dig några nya namn här.
Kör nu, uppdatera. Ja, kör, ja, så här. Du säger ett namn och jag säger om jag känner igen det, och så kan, ja, jag berätta någonting om vad, ja, det spelar.
Karim Benzema.
Ja, jag vet inte så mycket om det.
Nej. Ja. Hugo Lloris.
Ja, 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 jag trodde det skulle vara svårare trivia, men jag har, ja, hört talas om båda två.
Ja, exakt. Ja, men alltså, det är ju bara för att ge ett hum om vilket, ja, lag de ändå hade, ja, här. Precis. Och Sidney Govou, som också var väldigt bra, mm, och fransk landslagsspelare, han också. Och det är ju... Alltså det är ett väldigt bra lag, men Juninho var ju verkligen katalysatorn i detta laget. Han gjorde 343 matcher för klubben under sina säsonger där och svarade för hela 100 mål. Och han var ju inte på något sätt så här släpande anfallare. Han var väl snarare mer så här verkligen en nummer 6 eller, mm, kanske nummer 8 på sin,
ja, men offensiv innermitt typ.
Var... Ja, lite offensivt, ja, lagd innermitt, ja, i alla fall. Och han blev ju framförallt känd för sina frisparkar och... Han är ju faktiskt den som har varit med och utvecklat den så kallade knuckleball-tekniken. Ni vet, den här när bollen svajar höj vilt i luften så att målvakten inte vet vad de ska göra.
Man vill träffa på
ventilen.
Ja, ja,
exakt. Och så ska man träffa med bredsidaktigt, ja, på något sätt. Mm. Så att den, ja, det är ju inte någonting vi har lärt oss. Nej. Men Juninho var ju verkligen en mästare av detta tillslaget. Och jag har faktiskt också hört en intervju av Kim Källström just... och jag tror detta är när han är med i Mästarnas mästare eller något sånt, så ska han då stå och lära ut frisparkar till de andra i huset där. Och Kim Källström har ju absolut inte någon dålig frisparksfot, men han var ju inte nära att få ta frispark i Lyon. Dels på grund av att Juninhos frisparkar var otroligt bra och den status han hade i klubben. Men då ville ju då Källström alltså ha något litet tips från Juninho. Bara, hur gör du egentligen? För att alltså, han grundlurade ju målvakter som tillhör de absolut bästa lagen i hela världen. Och då så visade ju först Juninho tydligen lite så här, men du kan ju tänka på att träffa alltså, så här, det här över muren och så vidare. Men när han skulle börja prata om tillslaget då så sa han, försök inte att skjuta likadant som mig, för det klarar ingen. Och jag tycker det är skönt arrogant.
Han vet
ju att han är så otroligt bra och att ingen annan kan göra det.
Man vet också att han gör det med ett leende. Det är inte att han bara stänger dörren mot Kim.
Han gör det med ett leende. Glimten i ögat liksom.
För övrigt så hade jag velat se Kim Källström försöka lära ut en knuckleball frispark till Ingmar Stenmark. Hade det varit så jävla häftigt.
Det är absolut inte Stenmarks säsong.
Källström visar
i det här avsnittet några jävla frispark. Har något sånt här, om det är något 7-man eller 11-man.
Vi ska inte förringa Källströms frisparksfot. Han var ju otrolig också.
Ja, exakt. Och trots det så var ju Juninho otroligt många gånger bättre. Och han är ju som sagt känd från Lyon-tiden, men han har ju även varit med på landslagsscenen. Det är någonting jag tänkte att han var bra, men han var bara bra på frispark. Men han var ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Men både VM 2002 och Copa America 2004 missade Juninho. Och detta på grund av olika knäskador som hämmade honom lite under karriären. Och det är ju turneringar som Brasilien gick och vann i storartad stil. Och jag tror man hade kommit ihåg Juninho på ett annat sätt om man hade varit med i truppen och kanske fått några inhopp i de här turneringarna i alla fall. Framförallt VM 2002 då. Men 2006 blev alltså Juninhos första riktigt stora mästerskap i den brasilianska landslagströjan. Men turneringen blev ju inte riktigt som tänkt för Seleção. De hade kanske tidernas mest namnstarka trupp som innehöll Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Kaká, Dida etc.
Alltså det är ett galet lag.
Ja, Cafu, alltså det är Roberto Carlos.
Maicon måste varit där också.
Ja, nej, Cafu spelar väl.
Ja, men okay.
Men alltså det är ju världsspelare, det är ju en topp 3-spelare på varje position i stort sett. Och trots det så åkte de ju ut i kvartsfinal mot Frankrike.
Ja.
Men Juninho gjorde ju faktiskt ett mål i den här turneringen mot just Japan som vi var inne på lite tidigare. De var ju samma grupp där. Och det gick ju inte riktigt som tänkt och Juninho slutade i landslaget efter turneringen. Men oj vad många minnen man ändå har från Juninho. Och jag är säker på att du också har det, även om du kanske inte följer franska ligan eller följer det här på samma sätt som någon riktigt inbiten Lyon-supporter.
Man har ju garanterat sett någon frisparks-compilation här eller
exakt. Och liksom så här, jag hade min första riktiga säsong när jag kollade i stort sett varje match med Barcelona. Kommer jag ihåg att han grundlurade Victor Valdes totalt. Alltså det är en frispark från hörnflaggen. Det är 3 meter upp kanske. Och alla tror att han ska gå på inlägg. Men han bara, den bara svävar in i bortegaven. Och Valdes liksom ramlar in i målet för han är så tagen. Alltså det ser verkligen ut som att Valdes blev grundlurad.
När du säger att han grundlurar målvakterna, då får jag lite sån här Jorginho-vibes. Att så här, du vet att han går fram till bollen, väntar på att målvakten ska slänga sig. Tänk om han hade gjort så fast på frisparken. Det hade varit helt sjukt.
Ja, det är ändå frisparken från typ så här 40 meter.
Ja.
Det är
inte så att målvakten lägger sig innan han står till bollen.
Utan det är ju verkligen så här, målvakterna vet bara inte vad som händer.
Nej.
Och, han är ju fruktansvärt likeable helt enkelt. Och han lät alltid sin fantastiska högerfot tala i alla ställen i stort sett. Oavsett var han var i sin karriär. Och det är det som gör att man gillar honom så mycket.
Mm.
Vem är vår sista mittfältare?
Ja, vi går från en likeable mittfältare till en till väldigt likeable mittfältare. Jag tror inte att det är så många som har allt för mycket negativt att säga om den här vänstermitten. För nästa spelare är något av ett fenomen som kanske inte riktigt nådde så högt som gemene fotbollsälskare hade hoppats. Och i och med att avsnittet handlar om VM 2006 så har jag oerhört blandade känslor kring denna spelare som också varit i Arsenal. Det är nämligen det raketskjutande Lukas Podolski. Och raketskjutande är ju inte då i liksom Mario Balotelli-bemärkning, utan det är ju att han hade en ruggig vänsterslägga, alltså en våldsam vänsterslägga. Det är ju det jag associerar Lukas Podolski med. Håller du med mig om det, eller Jakob?
Ja, jag tror faktiskt att man kan ju se hur hårt skotten går ibland. Ja. De ska man ju ta med en nypa salt. Men jag tror att den senaste jag tittade på där, alltså någon mätning, har han faktiskt skjutit hårdast i VM-historien någonsin.
Det är helt sjukt.
Det var förvisso 2010, men det är fortfarande... Det är inte vem som helst som gör det.
Nej.
Det är ju inte en tåblaja.
Nej. Det är klart det är en vänsterfot också. Ja, alltså, de skjuter hårt. Alltså.
Ja.
Men Lukas Podolski föddes i Polen och ville faktiskt representera dem i landslagssammanhang. Det visste inte jag. Alltså, att han hade faktiskt gått i tränaren då, men 2003 fått nobben av den dåvarande landslagscoachen Pavel Janas. Och ett år senare gjorde han sin landslagsdebut för Tyskland. Och han skulle få en otroligt framgångsrik landslagskarriär och är både tysken med tredje flest matcher och även tredje flest mål för Die Mannschaft. Han har spelat i klubbar som Köln, Bayern München, Arsenal och Inter, men ändå känns det som att hans potential, som sagt, den nådde inte riktigt upp till det man hade trott från början. För han såg sig som en jäkla talang när han var ung. Liksom.
Ja, det var väl mest i alltså Bayern som... Det var ju då han kanske var som alltså, bäst. Alltså Arsenal var han också bra såklart och Inter var väl hyfsad.
Jag älskade honom i Arsenal.
Ja, jo, men det var ju fortfarande, där var han ju långt ifrån en världsspelare. Mm. Han var ju liksom rotationsspelare.
Ja, men han gick ju till Arsenal för att han var för dålig för någon annan
klubb. Ja, exakt. Och det är lite synd att det blev så.
Ja. Och Podolski gjorde i alla fall en bra turnering för tyskarna 2006 också. Han startade alla matcher och gjorde totalt 3 mål. Och hjälpte Tyskland att ta sig ur gruppspelet med 3 av 3 vinster. Det mötte de Costa Rica, Ecuador och Podolskis eget hemland då, Polen. Och i matchen mot Polen så skulle passande nog Podolskis ersättare Oliver Neuville avgöra med matchens enda mål. Det finns väl ändå lite symbolik i att Podolski spelade 0-0 mot Polen när han var på planen. Är inte det ganska fint ändå?
Jo,
ett Polen som han uppenbarligen älskade då. Men efter detta skulle ju mästerskapet dra igång på riktigt för ett sedvanligt topptippat Tyskland. Men både du och jag, Jakob, och kanske alla andra som lyssnar vill väl helst av allt bara glömma Tysklands nästa match och Podolskis insats i synnerhet. Det är en dolk i hjärtat. För i denna match är Podolski, han är ju helt omutbar i princip. Och båda målen görs ju som sagt av honom och det är ju klassiska Podolski-mål. Skott tätt utanför straffområdet. Och jag vet att Podolski kändes ju som en sån otroligt enfotad spelare. Alltså,
ja, det
otroligt...
var skita och blunda, tänkte jag. Alltså,
ja, men
när man
också
ser
enfotad, precis. Ja. Och det han gör ju faktiskt...
är bara för att han är så otroligt bra med den ena
foten. Ja, men precis. Ja. Jag tror typ också att det är det. Alltså, så dålig är han inte med vänsterfoten, eller med högerfoten.
Alltså, han har haft min högerfot, ja. Jag är då högerfot. Han har också framstått som jätteenfotad.
Ja, men vad fan. Ja, men han har väl bättre högerfot än vad du har.
Ja, Okej. Men en average, professionell fotbollsspelare så högerfoten.
Ja. Men han gör faktiskt första målet med högerfoten. Men det är nog precis på straffområdesgränsen typ. Mm. Som sagt, jag tror nog alla kommer ihåg hur de där målen var ungefär. Men vad är det för minne från den här matchen då, Jakob? Vi har varit inne lite på den. Är det bara smärta och sorg?
Ja, det är det ju. Lucic röda på Podolskis mål. Henkes straffmiss.
Ja, jag satt på logen, som vi kallade det för, på min mormor och morfars landställe. Och vi satt i... Jag vet inte vad man hade förväntat sig, men Sverige hade ju så jäkla bra lag. Så
många att trodde nu ändå att Sverige skulle kunna vinna den här matchen.
Det är ju 2006 och 2008.
Tyskland var inte så bra då. Alltså, nej, så här, det var en generationsväxling.
Ja, precis.
Då kommer de jävlarna.
Kvartsfinalen spelades ju som vi tidigare var inne på mot Argentina och Tyskland går vidare från straffläggning där Podolski är en av dem som sätter sin straff såklart. Tror du, Jakob, att Podolski tar sats från innanför straffområdet eller tror du att han tar sats ända från utanför straffområdet? Vad tror du?
Antagligen utanför.
Det är det klart som fan att han tar utanför.
Ja, jag har bara sett en spelare innan och det är Marco Senna. När han var skadad. Han sköt för, alltså, full karet. Han var bara skita allt vad han hade och hoppas.
Ja, men alltså, Podolski vill ju bara ha kraft.
Ja.
Det är inte en sån där trött Jorginho.
Inte några hopp. Eller Panenka.
Det är rakt fram och så här, hoppas han träffar bollen för då blir det hårt.
Liksom. Ja, exakt. En brittisk.
Ja, men precis. Då också slår han straffen längs marken. Och det, jag hade ju hellre velat se en ribba in eller en...
Han vet väl att om han gamblar och skjuter högt så kan den landa högre än Henkes.
Ja. Men nästa match går ju ändå till historien som någon slags klassiker. För här står det 0-0 fram till den 119 minuten mot Italien då. Och som Biro berättar så är det ju minst sagt högdramatiskt. Och alla tror att det här skulle bli ännu en straffläggning. Men i den 119 minuten gör just Fabio Grosso mål och sedan sätter Alessandro Del Piero den sista spiken i kistan med sitt 2-0-mål. Och i matchen om tredje pris så är ju Schweinsteiger den stora stjärna. Jag vet inte om du har sett det, Jakob, men alltså, de, återigen, de highlightsen är helt sjuka. För Schweinsteiger gör ju både 1-0, 3-0, två kanonskott alltså. Och slår även frisparken som styrs in på ett portugisiskt ben till 2-0. Så han är högst inblandad i alla tre målen den här matchen. Och det är en makalös insats som det inte talas tillräckligt ofta om. Och jag vet att förra veckan, eller förra avsnittet, Jakob, så pratade vi om individuella prestationer i Champions League. Har du någon prestation som slår den här Schweinsteiger-prestationen i VM?
Alltså, oj, jag... på uppstuds.
Ja, det är det jag tänker också.
Alltså... den är svår. Alltså, det... Mbappé mot Argentina var väl, ja, helt okej. Okay. Mm. Det gällde ju lite mer, kändes det som också.
Ja, jag tänker James kanske för Colombia någon av matcherna. Jag vet inte. Det kanske bara var att han var asbra i hela, ja, mästerskapet.
Med Uruguay där var han ju riktigt vass. Gjorde ju 2-2. Men ja, alltså det finns ju säkert många. Ronaldo i VM-finalen, ja, 2002 var ju vass.
Eller Ronaldo mot Spanien kanske i VM 2018.
Jaha, ja, ja, den,
ja, det, ja, just det,
ja,
ja, ja,
bytte, ja, Ronaldo. Ja, förlåt, ja. Ja, jo, alltså det finns ju några, men det här är ju, det är ju ändå en medalj som det gäller, så ja, nej, det får man lägga på minnet.
Otrolig insats av Schweinsteiger. Ja. Och matchen slutar ju som sagt 3-1 och Podolskis hemma-VM slutar i en bronsmedalj. Men vi har ju också med Lukas, eller Luke, som kanske Hasse Back hade sagt.
Ja.
För att han verkar vara en jäkla skön karaktär. Och han har ju startat ett kebabhak helt på egen hand. Och även varit med i någon slags talang med Simon Cowell. Cowell?
Cowell.
Med Simon Cowell. Som du uppmärksammade mig på, Jakob. Jag vet inte, vi behöver inte gå in alldeles
för... Ja, han är domare i ett program,
ja,
som han just, är.
Ja. Nej, han är inte deltagare då i talang. Det hade varit helt sjukt. Stor kickar eller någonting. Nej,
skita hot.
Och sen så har ju det här mäktiga twitternamnet lukaspodolski.com. Alltså det är ett sånt uselt twitteralias. Alltså det är så dåligt.
Det är inte kul.
Ja, det är ju skit. Jag hoppas att det inte är en boomer-grej. Alltså att det inte är att han tycker att så här, det här är bra reklam. Utan jag hoppas att han skämtar om det. Att han, han fattar själv att det här är helt värdelöst.
Ja.
Vem är vår första anfallare, Jakob?
Ja, detta är ju då mitt inslag av Ran och spelare från Konstig Nation i detta avsnittet.
Älskar det avsnittet, eller de inslagen.
Ja, och det är ju då Paulo Vanchop. Och han är troligtvis den bästa kostarikanska fotbollsspelaren genom tiderna. Och ja, det är väl en titel det också.
Ja. Absolut, absolut.
Och han har ju faktiskt hunnit med att representera klubbar som Manchester City, West Ham och Derby. Dock innan någon blev någon, alltså detta var innan Citys glansdag och innan West Ham var med i Europakampen.
Men ändå.
Ja, det är ändå. Och han har gjort totalt 50 mål i Premier League, vilket ändå är, alltså det är ändå en siffra liksom. Och han började då sin engelska karriär i Derby då på absolut bästa sätt. För i sin debut för klubben så dribblar han av hela 4 United-spelare innan han dundrar in bollen bakom en chanslös Peter Schmeichel. Och detta är en 3-2-vinst då, så det blev ju matchavgörande. Och detta målet röstades faktiskt fram till det snyggaste genom alla tider i Derby Countys, alltså historien.
Är det sant?
Ja, och detta då när klubben fyllde 125 år. Så det har ju
runnit
några mål under broarna, så att säga.
Ja, då har det verkligen.
Så detta är också en sån fan-grej. Och liksom det säger ändå lite. Alltså Paulo Vanchop, det var ju kanske inte någon sån här one of our own. Nej. Utan det var ju...
Och det är liksom inte heller en brittisk inhemsk talang. Utan det här är ju faktiskt någon de har tagit till hjärtat på det.
Ja, exakt. Och alltså det säger ju ändå något. Han är väldigt omtyckt överallt i stort sett. Men under denna VM-turnering var han kanske den enda ljusglimten i Costa Rica som hade en fullkomligt hemsk turnering. Laget förlorade 3 av 3 matcher och landade på -6 i målskillnad. Och målen, de kom av Vanchop till största del. Han svarade för båda lagets mål mot Tyskland i premiären. Och det var väl egentligen han som gjorde att det inte blev total förödmjukelse. För det blev 4-2. Utan Vanchop blev det lätt 4-0. För det är ändå bra aktioner av Vanchop här. Det är inte att han blir träffad in liksom. Och han är också den enda kostarikanen som har gjort 2 mål i en och samma VM-match. Och han är även tillsammans med någon annan spelare för en herrans massa år sedan den enda spelaren som har gjort mer än 1 mål för Costa Rica i ett VM.
Jag tycker verkligen det är värt att lyfta honom. Alltså det är, jag tycker det är otroliga siffror.
Ja, nu vet jag inte om de här 2014-lirarna, om det var någon som gjorde 2 där kanske. Men alltså när han gjorde detta så var detta.
Jag tycker Brian Ruiz kanske.
Ja, han
eller
gjorde
Joel Campbell.
Exakt. Ja, men alltså vi har en liten sån här brasklapp.
Lite brasklapp där i alla fall.
Ja. Men Vanchop stod faktiskt ut från mängden alltså. Och den här prestationen med Tyskland är ju någonting jag kommer ihåg väldigt väl. Men jag tyckte väldigt synd om honom. Alltså när man har sett så här att det var Tyskland mot Vanchop i stort sett. då, alltså man tänker på, alltså man har ju en plats i sitt hjärta så att säga för de här spelarna som är väldigt talangfulla och väldigt bra och framgångsrika men som kommer från mindre fotbollsnationer. Alltså vilka spelare dyker upp i ditt huvud då?
Förlåt, va? Mindre fotbollsnationer då?
Ja, alltså storspelare. Jag tänker typ så här Jari Littmanen från Finland, ja, Ryan Giggs när Wales var dåliga. Ja. Och liksom alla slovenier.
Chaka Hislop kanske. Ja, alltså. Nej, men det är klart man har en soft spot för dem. Men ja. Man tycker också, jag menar, så här Aubameyang från Gabon. Typ. Ja. Man tycker ju också synd om dem för att de aldrig riktigt får vara med.
Zlatan till viss mån, men ja, det är absolut inte samma grej. Det är inte de nationerna. Men alltså, de här spelarna som är alldeles för bra för den nationen de spelar för. Mm. Men ja, trots att Van Schoop var väldigt bra och han med och göra en hel del i sin karriär så tvingades han sluta endast 31 år gammal efter återkommande knäproblem. Han sa att hans knä kändes gamla, citat.
Det är också ett sätt att avsluta karriären.
Ja, exakt. Men efter karriären har han faktiskt varit med och lotsat landslaget till sina historiska framgångar. För han var assisterande tränare till förbundskapten José Luis Pinto när landet tog sig till kvartsfinal 2014. Och därefter blev han interimtränare när Pinto slutade. Och han var faktiskt med och vann Copa Centroamericana.
Mm-hmm. Den har jag inte mycket på, men jag kan tänka mig var den utspelas någonstans.
Ja, exakt. Centralamerika kanske.
Ja, det kan det vara.
Ja. Men han blev permanent tränare då efter detta. Men det får ju ett tråkigt slut. Jag önskar att, bara, alltså att han var permanent tränare för Costa Rica nu. Men redan året efter, alltså 2015, så avgick han efter att ha bråkat med en funktionär efter en match på arenan.
Jo. Var han en sån?
Alltså det blev lite tjafs och så blev det tydligen lite knuff och gruff.
Vad onödigt.
Ja, verkligen.
Det känns som en sån här, jämför det med Teddy Lucic som är med och tränar något division 4-äng. Det känns väldigt oödmjukt att tjafs som en funktionär.
Ja, exakt.
Då har man lite för mycket skalle.
Typ. Ja, han här får ju ha skalle i Costa Rica.
Ja, men precis. Men då ska man ju också vara ödmjuk med det.
Ja, exakt. Och ja, det blir alltså ett tråkigt slut för Van Schoop som vi säkert kommer att höra mer av de kommande åren. Men ja, det blev väl lite sporadiskt antagligen. För det är ju inte något man hör, ett namn man hör varje dag.
Nej, alltså det är dock ett namn som inte går förbi än. För det, man har ju aldrig hört talas om en annan Van Schoop, inte jag i alla fall.
Nej.
Jag vill bara lägga till det att Brian Ruiz gjorde 2 mål under mästerskapet 2014. Mm. Men sen så är det ingen annan.
Nej, men då var det fram till 2006 i alla fall.
Precis.
Och så här, sen Ruiz då. Men då är de 3 då. Och ja, han är ju antagligen, jag håller i alla fall honom som den bästa fotbollsspelaren som någonsin kommit från Costa Rica.
Med all rätt.
Och han prenumererar i stort sett på alla landslagsrekord som finns sedan han slutade då.
Yes.
Vem har vi som ska avsluta den här elvan?
Ja, vår sista anfallare då, Jakob, det är verkligen ett fyrtorn kan man väl säga. Mm. Det är nämligen Macclesfield och IFK Hässleholms sonen Peter Crouch. Woo! Inte vem som helst. Varför reagerar du sådär på?
Jag är ju från nordöstra Skåne som vissa kanske hör. Det kanske
jag
inte har sagt.
Jag flyger förbi mig.
Ja, exakt. Nej, jag är inte stockholmare sån här.
Nej, men och som jag var inne på lite tidigare med Lukas Podolski så är Peter Crouch, alltså han är ju nästa nivå på en spelare som alltid bär ett leende på läpparna och känns väl om än mer likable. För det är ju en man med lika sköna citat som humor och spelstil. Vad associerar du Crouch med, Jakob?
Robotdansen under karriären.
Ja, det har jag skrivit upp här.
Och sen efter att han gör så otroligt. Jag vet att det var någon som frågade om en gång i en intervju. Vad hade du varit om du inte var fotbollsspelare? Och vet du vad han svarade?
Ja, men jag har redan skrivit upp det här. Det är klart.
Oskuld. Och det är ju så. Alltså det är jordnära sagt.
Ja, men där har vi också ödmjukhet personifierad verkligen.
Ja, verkligen.
Ja, jag tycker det är otroligt. Jag tror till och med att det var under hans proffskarriär som han fick den frågan.
Ja, men det var ju slutet i alla fall. För det är några år sedan.
Ja, jag skrev upp 3 grejer här och det var robotdansen, oskulds kommentarer, men också den här Marco Van Basten-volley som vi har varit inne på tidigare också.
Mot City.
Alltså,
han gjort en cykelspark också för Liverpool, vet jag, i Champions League.
Ja, men den här Marco Van Basten-volley, den är helt otrolig.
Jag tycker den är
snyggare.
Blev inte det säsongens mål i Premier
League? Jag inte blev det också. Den förtjänar det. För det ser också helt galet ut. En 2-0-1 lång, alltså definitionen av gänglig älg liksom på topp som bara smäller in den där i bortre. Det är så sjukt alltså. Men som jag var inne på tidigare så var ju Peter Crouch på lån i IFK Hässleholm från Tottenham och det var faktiskt år 2000. Tänkte jag att bara 6 år efter det här så skulle han starta Englands första VM-match 2006. Men Crouch skulle i alla fall faktiskt starta 2 av 3 gruppspelsmatcher i VM 2006 och gjorde 1 mål mot Trinidad och Tobago. Ett ganska snyggt mål ändå så här i efterhand. Och vilken sjuk generation Trinidad och Tobago måste ha haft. Alltså där snackar vi också verkligen om spelare. Alltså Kenwyn Jones är väl typ den enda, och sen Shaka Hislop. Sen vet jag faktiskt inte så många fler från det.
Nej, jag
vet inte om Kenwyn Jones måste varit, han måste ha spelat då. Jo, han gjorde det. Det var någon som hette John och så var det Kenwyn Jones på topp. Ja, otroligt. Och på tal om sjuk generation så hade väl också England det. Och det säger väl en hel del om...
Trinidad lite högre.
Ja, precis. Fan, de floppade i VM 2016. Ja, nej, men... Och det säger en hel del då att Crouch faktiskt startade 2 av 3 gruppspelsmatcher för England då, när de hade den generationen. Nej, men det var väl mycket Svennis fel att det gick som det gick egentligen. För han spelade väl spelare på lite konstiga positioner. Det var lite Scholes som yttermitt och såna här grejer. Det var, jag vet inte.
Ja, både ja och nej. Ja. Det var men sen var det också mitt upp i straffförbannelsen.
Ja, det är sant alltså. De hade lika gärna kunnat gå vidare. Men England går ju som sagt vidare ur Sveriges grupp efter vinst mot Trinidad och Tobago. Paraguay är ett oavgjort mot Sverige efter Joe Coles otroliga mål. Och Crouch kommer för övrigt in från bänken efter endast 4 minuter mot Sverige efter att Michael Owen har skadat sig. Och sen är faktiskt Crouch bänkade de 2 kommande matcherna mot Ecuador och Portugal i slutspelet. Och det är ju inga målkavalkader England står för i de här 2 matcherna. Eller huvudtaget egentligen. För med Crouch på planen gör England 5 mål och utan honom gör de endast 1. Varför är han bänkad för? Jag förstår inte det.
Han har ett bra vapen att slänga in onekligen.
Ja, men starta honom då.
Ja,
jag vet inte. Men jag undrar hur Svennis tänkte i efterhand när de åkte ut på sitt sedvanliga vis, det vill säga på straffan mot Portugal. Om man kanske ångrar sig att han inte startade alltså Crouch, som uppenbarligen ändå gjorde mål i VM.
Jag vet inte vilken som spelade istället.
Rooney. De började med två forwards på topp, och det var Crouch och Michael Owen. Sen så skadade sig Michael Owen. Men då byts Crouch in. Men de 2 sista slutspelsmatcherna så startade Rooney själv på topp.
Lite mer in alla inom mitt fält.
Ja, så är det såklart. Men han var ju en otrolig karaktär, Crouch, så det är väl typ det vi kommer ihåg honom mest ifrån egentligen. Ja. Han har inte jättemycket troféer och sånt där heller, lite som Tim Cahill. Men söker man på Peter Crouch på Google så är en av frågorna som så här kommer upp, det kommer alltid bli lite frågor. Why is Peter Crouch tall? det är liksom bara det.
Ja.
Det är en fråga. Jag tycker det får personifiera Peter Crouch, inte bara för att han är lång, utan för att det är en så jävla rolig fråga.
Ja.
Men också avrunda vårt avsnitt och sista spelaren i elvan. Hur tyckte du det gick idag, Jakob? Har det varit kul att prata lite VM 2006?
Ja, det var väl kul. Det var ju en riktig genomkörare. Ja, långt avsnitt.
Ja, vi får se vad det här hamnar på.
Ja, så här kvällen innan man drar hem för att köra lite praktik.
Ja, just det.
I Skåne.
Det ska vi vara öppna med också. Att vi släpper nog det här avsnittet nästa vecka ungefär. Det blir ju inte nästa vecka för er, utan det blir ju dagen då vi släpper det för er såklart. Men sen så blir det nog ett uppehåll, för vi kommer inte ha tillgång till någon utrustning.
Några veckor där.
Ja.
Och sen kommer vi igång sen igen i slutet av mars månad.
Precis. Vi är ju väldigt motiverade för att göra det här. Det är ju skitkul. Men tid finns inte alltid, och nu finns inte heller det
praktiska. Geografin är inte på vår sida.
Nej, precis. Jag hamnar i Norrköping och du hamnar i Kristianstad, va?
Ja, det ska vara i Kristianstad.
Ja, nej, men om det var det sista du hade att säga, Jakob, så tycker jag vi avrundar det här avsnittet. Det blev en långkörare, som sagt. Tack för oss, ha det bra.